When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 204.
Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om oss, vårt hästliv och ridsporten i stort och smått. Och i det här avsnittet så kommer vi att gästas av vår kompis.
Det kommer vi göra och jag tror att det kommer bli riktigt härligt. Vi har ju gästats av vår kompis Hanna förut och lite familjemedlemmar. Så jag tror det kommer bli väldigt härligt och skrattigt. Och så ska vi snacka en del om avel också, vilket ska bli kul.
Det stämmer bra det, men jag tänker att jag ska dra en liten presentation här. I det här avsnittet så gästas vi av vår kompis Cecilia Olsson, även kallad för Sillan, som en del av er säkert känner igen efter att hon har medverkat i en del YouTube-videor på vår kanal. Sillan är 32 år gammal och hon är en hästtjej ut till fingerspetsarna. Hon bedriver hobbyavel på sin förra tävlingshäst Kontiki och vi tänkte ju då som sagt i det här avsnittet snacka en del om just det. Så vi säger hej och välkommen Sillan.
Ja, tack så mycket.
Hur känns det?
Det är väldigt spännande. Ja. Sånt här har jag aldrig gjort förut.
Nej, men jag tror det kommer passa dig alldeles utmärkt, ja, det här mediet.
Det tror jag också. Vi är ju ganska bra på att prata vi tre.
Precis.
Men jag tänker att vi tar och hugger på med frågorna på en gång. För vi har ju fått en massa frågor från våra älskade följare. Och det första är, vad jobbar du med?
Jag jobbar på gjuteriet på Volvo i Skövde.
Och vad gör ni för något?
Vi gjuter lastbilsmotorer.
Ja, just det. Så om ni ser en Volvo-lastbil, då kan det vara Sillan som har ett finger med i spelet.
Jajamän, och lite andra märken. Och lite andra grejer. Men framförallt är det ju lastbilsmotorer. Mm. I lite olika storlekar.
Och du är ju från Skövde.
Ja. Ja. Och bor i Mariestad nu.
Så om ni tycker att Sillan har mer dialekt än vad vi har så beror det på att hon har det.
Ja, men jag känner det. Jag blir verkligen påverkad av din dialekt. Så när vi har hängt ett tag då känner jag att skötska bara bli påbredd. Vilket jag älskar.
Ja, det blir ju lite hemskt att höra sig själv kanske sen. vilken bred dialekt man har.
Men på tal om det, lyssnar du på vår podd?
Ja. Ibland i alla fall. När man hinner. Jag är ju ingen poddmänniska riktigt så.
Nej,
jag går ju
inte
med podd jämt och sådär.
Du är inte som oss som lyssnar på podd.
Nej, jag är ju inte det. Nej. Jag lyssnar inte på podd i bilen och sådär.
Nej.
Men ibland på jobbet kan det vara skönt.
Ja, jag skulle precis säga det. När man jobbar brukar det ju vara gött. Och ni får lyssna på podd.
Ja, beroende lite på vad vi gör.
Ja.
Ja, men du jobbar ju på Volvo nu. Men vad gick du för linje på gymnasiet?
Jag gick hästhållning på Uddetorp i Skara. När det låg på Uddetorp. Mm. Nu är det ju på travbanan. Mm. Och det är väl Sötåsen som driver det mer eller mindre.
Mm. Okej.
Visst hade ni ju typ träningar och sådär också som ni fick gratis i skolan?
Precis, som ämne. Och sen så hade vi en hel hästdag i veckan.
Mm.
Så då var vi bara i stallet och red och longera. Och sen kan man ju välja körning och en del gick ju trav.
Mm. Just det, men du gick ridning.
Mm. Alla tre år.
Men det är fler som har frågat, hur blev vi kompisar egentligen?
Men det är väl via Jenny som jag gick med på Uddetorp, eran barndomskompis.
Jajamän.
Precis.
Som är härifrån Vara.
Mm. Ja, och jag minns inte ens hur många år vi har umgåtts nu.
Alltså jag tror ju att vi började umgås kanske bara utan Jenny när ni flyttade hit.
Ja, det kan nog.
Jag tror inte vi umgick så mycket när ni bodde hemma.
Nej, vilket år kan vi ha träffats? Kan det ha varit typ efter att ni tog studenten?
Ja, jag tror för det.
2011. 2011 eller 2010. Ja, så det är ju ett antal år sedan nu. Men ja, sen så har ju det, vi har ju lärt känna varandra mer och mer. Vi festade ju en hel del när vi var yngre.
Det gjorde vi ju verkligen.
Blev inte så mycket längre då. Men back in the day så var ju vi tre bland annat då partyprinsesser. Så då hängdes det ju en del. Och ja, numera så hänger vi typ i stallet och rider och umgås, går ut och käkar kanske.
Mer vuxna saker.
Mer vuxna och på semester har vi gjort också.
Inte att förglömma.
Nej. Men sammanfattningsvis, vi blev ju kompisar tack vare vår gemensamma vän Jenny.
Ja.
Vad är det bästa och sämsta med mig och Anna då?
Jag tycker ni är väldigt inspirerande och väldigt roliga båda två.
Tack.
Väldigt olika.
Ja,
skulle jag väl vilja säga.
Berätta om vilka våra olikheter det är då.
Emma är ju inte så ordningsam till exempel. Och det är ju Anna väldigt ordningsam. Emma är ju kanske lite lat. men inte så lika skulle jag väl inte vilja säga.
Nej. Men det här är ändå lite kul. Det slog mig nu ändå att för vi har ju nästan bara gemensamma kompisar, jag och Emma. Mm. Och att vi umgås ihop. Ändå att våra kompisar går ihop med oss båda med tanke på att vi är ganska olika.
Ja, det är ni verkligen.
Ja.
Ja, men vi är olika, men vi har väl ändå lite så här gemensam grund kan man väl säga.
Emma
ja.
Har ju liksom inget humör överhuvudtaget.
Nej.
Det är liksom...
jag är väldigt jämn. Ja. Jag är som en vallack och Anna är som ett stort.
Ett rödhårigt stort kanske rent av.
Är det min negativa sida då? Mitt humör?
Ja, jag märker ju inte. Det har nog aldrig gått ut över mig.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej.
Det har jag nog aldrig varit med om.
Du är inte så irriterande eller?
Nej.
Nej, det är det som gör att vi går så bra ihop och kan åka på semester. Att vi stör ju oss aldrig på varandra.
Nej. Och gör man det så säger man
ja, exakt.
Det.
För vi, jag vet inte, vi flyter liksom med, vi har lite samma inställning att man kan så här chilla lite ibland.
Ja,
när man
hittar på saker ibland.
Ja, precis. Så jag tror att vi tre är ganska så lika i personligheten också ja. Överlag.
Ja, det tror jag med. Mm. Men har vi några dåliga sidor då, Sillan?
Anna kanske ibland låter Emma vara lite lat.
Så man kan säga att det stora hela det stora sämsta med att det är Emma är lat.
Eller så är jag bara smart som får Anna att göra precis. Saker åt mig.
Det brukar vara du är mycket bättre än mig på det här. Så det är bättre att du gör det.
Hon är så manipulativ ibland. Och du ska bara veta varenda gång jag tummer skottkärran i skopan så säger hon du är så duktig och stark. Som att det ska bli roligare.
Ja, nej, jag kan hålla med om att det är kanske en mindre charmig egenskap jag har. Men jag väljer att lägga min energi på det som jag tycker är viktigt.
Men även om du har ett stökigt hemma så vet ju du vart du har dina grejer.
Precis.
Det är ju aldrig några problem.
Nej, nej. Och sen kommer Anna och städar och stökar med städa bort mina grejer.
Ja, det kan hända. Det
är sen är ni faktiskt bra för att komma i tid måste jag säga.
Du tycker det?
Ja.
Gud vad bra.
Vi är ju som sagt, vi är nästan aldrig sena men vi är alltid nästan sena.
Ja.
Så det, ja.
Man kommer med andan i halsen. Liksom. Men Sillan, du lyssnar ju lite på podden. Kollar du något på YouTube, våra videor och så?
Mer det skulle jag nog säga i så fall.
Ja. Mm. Tycker du att vi är oss själva på vår YouTube-kanal?
100%.
Ja.
Det tycker jag.
Gud
det
vad känns skönt.
Det kan jag verkligen stå bakom.
Vad bra.
Har du något tokigt minne ihop med oss då?
Alltså jag vet ju inte om jag har, eller ja, tokigt och tokigt, det har man väl. Men jag kommer ihåg när vi var och tävlade i Tidaholm en gång. Det här måste ju varit, då hade vi nog inte börjat umgås än.
Nej, det här var innan vi ens kände varandra.
Ja, jag tror det. Och sen var vi i Mariestad några helger efter på tävling.
Mm.
Och jag hade ju den här som var ganska mötesskygg.
Ja.
Och då på framhoppningen så kom det ju en, hon hade en skäck. Och sån nästa var ju alltid ännu läskig. Och det är ju rätt litet idag. Och du hade ju boppen då.
Ja.
Och då kommer den här skäcken och hoppar mot mig. Det var ju innan man skulle rida i ett varv och sådär på framhoppningen.
Alltså hur sjukt är det inte att vi en gång i tiden har gjort så på framhoppningen?
Ja, och då blir ju min häst livrädd. Så jag flyger av. Och den hästen som hoppar den här skäcken blir ju också livrädd. Så hon flyger av exakt samtidigt. Och sen var vi i Mariestad. Och då sa hon bara, alltså gud vad så sjukt ni var på tävling. För några helger sedan. Då var det som att ramla av samtidigt på framhoppningen.
Du bara, det var jag.
Sa hon det till dig då?
Ja.
Ja, för då var du säkert med Jenny, eller?
Ja, Jenny. Jag tror att jag tävlar också. Och Jenny tävlar ju
just
med.
Ja. Hon hade ju en annan.
Det var ju när du hoppade in och 20 på boppet. Mm. Det här kommer jag ihåg så väl.
Ja.
Men gud, jag har helt förträngt här om att ni trillade av på framhoppningen samtidigt. Men det var ju säkert för att vi inte kände det
ja,
då.
Ja, nej, jag kommer ihåg det. Men också så himla sjukt att man hoppade fram åt båda håll samtidigt. Ett 20-40 ridhus på stor häst.
För det är ju superlitet det ridhuset.
Ja. Herregud. Ja, ja det var faktiskt lite roligt.
Det var ju tur att det var inte så bara, alltså den så red på, visst hade du Majova då?
Ja, en brun,
ja, mörkbrun
häst. Mörkbrun liten häst.
Ja. Ja, hon så satt på en mörkbrun häst. Här, gud vad hon red dåligt och så bara, det var jag.
En het liten sak var det. Eller det är hon väl säkert fortfarande, men nu är hon ja. Ju väldigt gammal.
Ja. Kanske inte lika pigg längre då.
Nej. Ingen mer knasig grej som du kommer ihåg?
Alltså jag vet, kommer ni ihåg någonting?
Alltså vi har ju gjort många knasiga grejer, men alla är ju inte lämpliga att ta upp i podden.
Nej, det var kanske det jag menar.
Ja, men man kan ju se så här att din kille, hans första intryck av Emma, det var ju att hon dagen efter när vi festade då åt vi nästan alltid pizza. Och Emma, hon skulle ju ha sina pizzabrallor. Det innebar ett par väldigt fladdriga byxor. Så han kallar väl henne för pizzabrallan ett
tag. Ja, pizzabyxan.
Ja, pizzabyxan. That's me.
Det är lite kul. Men vi diskuterade det innan vi började podda att jag tror inte vi har så mycket så här pinsamma minne, för vi skäms inte
Nej.
Så lätt.
Jag tror inte det heller.
Nej, jag tror du är som oss att man kan så här göra vad som helst utan att skämmas i princip.
Ja.
För du skulle väl inte tycka att det är skämmigt att typ flyga av på tävling?
Nej, verkligen inte.
Nej, inte vi heller.
Nej, eller det kanske, om man gör något riktigt jävla klantigt då kanske det hade varit lite pinsamt. Mm. Men jag menar oftast så brukar det väl ändå.
Och sen får man tänka lite, gjort är gjort.
Exakt. Mm.
Det går ju inte att få saker ogjort.
Nej, det är väldigt sant. Men vad har du för hästar nu då, Silla?
Jag har ju min Kiero. Den stora, mörkbruna.
Mm. Och hur gammal är han?
Ja, och hur stor kan vara intressant?
Minst en 80 är han ju. Och grov.
Ja.
Han är 13, blir ju 14 nästa år nu. Och tävlade in 20 som femåring. Sen blev han lite skadad. Och gick på lösdrift i några år. Och var lite barnvakt till unghästar. Sen fick jag börja låna honom och sätta igång honom. Och nu håller han ju så...
Mm.
Jag köpte honom 2020 kanske.
Mm. Ja, det måste det vara, va?
Jag tror det.
Och jag och Anna, vi är ju kär i Kiero.
Det är ju många som är i den där hästen.
För det första så är han ju typ den sötaste häst jag någonsin sett. Och sen
och den gladaste.
Den gladaste. Han är så jävla snäll och jättehärlig att rida. Mm. Både jag och Anna har ju ridit honom. Han är så himla mjuk och fin. Och även om han är stor så känns han inte så stor.
Nej, han är inte så lång heller.
Nej, han är faktiskt ganska så lik Boppen tycker jag. Ja. För Boppen var ju också väldigt ridbar. Och jag har ju suttit på andra hästar som har varit 1,80 plus. Och det har ju känts som att styra runt en elefant ungefär. Men så är det inte med Kiero. Utan
och
han
så är det så skönt, smidig. Han är ju alltid tjejriden liksom. Ja. Det är bara tjejer som har ridit.
Ja, ja, det kan faktiskt vara skillnad. Mm. Det är lite lustigt, men nu när du säger det så är det ju verkligen så.
Ja. Men det enda minuset han har är väl att han inte tycker så roligt att rida ut själv då.
Ja.
Nej. Men det är precis som Boppen vill att han heller.
Men alltså, de måste väl ha någon hang-up, tänker jag.
Ja,
precis. Man kan ju inte vara helt perfekt.
Nej. Men visste han efter Odermus är Lux Z, va? Mm. Yes!
Vilken det koll du har.
Mm. Mm. Och sen har du ju lilla Ester.
Mm. Tennessee. Som hon heter egentligen. Hon är väl kanske inte lika underbar och snäll på alla sätt och vis.
Man brukar ju säga våra hästar är så olika, men dina är ju fan raka
ja,
motsatser.
De är väldigt olika. Hon ser ut som en övervuxen New Forest ungefär. världens sötaste häst skulle jag nog vilja säga. Hon är ju otroligt söt, men hon lever lite på det, tror jag.
Och hon, till skillnad från Kiero är hon ju mycket mindre också.
Mm, hon är ju knappt 1,60.
Mm.
Men ganska rejäl ändå. Ja. Och het.
Mm.
Kiero är ju pigg, men han är ju absolut ingen het kille. Nej. Skulle jag ju inte kalla honom.
Nej. Och Ester tävlar du i hoppning också.
Mm. Bara hoppning.
Mm.
Det är väl ingen dressyr.
Just det, hur högt har du tävlat Kiero?
1,20.
Och lätt B-dressyr?
Ja.
Ja.
Och Ester?
1,10 hoppning.
Mm. Mm. Och hur gammal är hon?
Hon är 7.
Just det. Och det ska tilläggas att jag och Anna har ju en tendens att komma på egna smeknamn till Sillans hästar. Så Kiero kallar vi för Kirre och Ester, hon heter ju egentligen Tennessee, henne kallar vi för Tessan.
Som egentligen kanske är lite mer passande.
Ja. Jag tycker hon ser ut som en Tessan. Hon har lite Tessan-auran.
Men hennes stam minns jag inte, det är Dylan N.
Cardento.
Cardento, just det. Mm. Så det är de två som du har som du rider just nu.
Ja, och så är det Contiki då.
Ja, lilla avelstod.
Ja, hon är 17 år.
Och hur blev hon avelstod då?
Hon fick pålagringar i båda strålbenen fram. Mm. Och sen hade hon väl lite inflammationer och det i lite ligament. Det var väl det hon blev halt av först. Sen så magnetröntgade jag och då hittade de det här i strålbenen också. Men trodde väl inte att det hade egentligen så stor betydelse.
Mm.
Men det är ju det hon inte blir fräsch av, eller vad man ska säga. Mm.
Och det är inget som hon kan nedärva heller.
Nej,
till.
Det är inget ärftligt.
Mm. Nej, och du kan inte rida henne alls, eller?
Hon kan promenadridas lite, men då ska hon hälsa specialskoddig fram.
Just det.
Och ja, hon trivs väldigt bra med att gå på sin lösdrift. Och hon är ju ingen sådär... Ester och Kero tycker ju det är väldigt mysigt. De är ju liksom väldigt gosiga och tycker om att komma in. Men hon är ju inte riktigt så.
Hon är lite mer egen.
Det är hon. Väldigt snäll. Mm. Världens snällaste, men ganska egen.
Ja. Mm. Men vad hade ni för karriär innan den här skadan tog stryk på den?
Hon gick också 1,20.
Mm.
Och fick ett föl när hon var 5. Innan jag köpte henne.
Mm.
Ja, väldigt... Också en het liten häst.
Ja, men lite så här rallyräkare.
Ja, väldigt rally... Och väldigt, väldigt snäll.
Hon är inte så himla stor heller, va?
Nej, hon är nog typ 1,64-1,65. Men hon upplevs inte... Hon bär ju inte upp någon stor ryttare, precis.
Nej, precis. Har du sagt hennes stam?
Hon är efter Forrester Contender.
Just det.
Just det, och ni vann ju väldigt mycket när ni
var
igång.
Hon var ju snabb som en... Ja. Väldigt snabb och vändbar och har ju en otrolig hinderuppfattningsförmåga.
Mm. Men jag minns specifikt en tävling som ni red. Det var i Vartofta. Då red Emma 1,10 och du skulle rida 1,20 efteråt.
Mm.
Och jag minns att jag tyckte att det var den största 1,10 jag hade sett i mitt liv.
Jättestor.
Och så tänkte jag det, Sillan skapade 1,20 efter det. Alltså jag tyckte att det såg ut som 1,30 typ.
Ja.
Upplevde du den som stor också, den 1,20? Kommer du ihåg det?
Jag tror att jag kommer ihåg det.
För jag för mig att du typ vann eller kom tvåa den gången.
Ja, så kan det ha varit. Eller om du var på Majova kanske den gången. Jag kommer inte ihåg.
Nej, det var kanske Kotiki.
Mm.
Hon var ju inte heller så stor som sagt. Det är ju fördel när man har en så stor som Kero.
Mm.
Hinderna känns ju inte så stora.
Nej, det är perfekt.
Men det, hon var också sådär. Det kändes liksom aldrig direkt högt på henne.
Mm.
Men hon bara klippte till liksom. Och sen fick man hänga med.
Ja, ja, och Kontiki kallar ju Anna för Tickan.
Ja. Och för mig heter hon bara Kontiki.
Ja, kort och gott. Vi och våra smeknamn, du vet.
Ja. Men vad har du för mål med dina nuvarande hästar? De som rids kan vi ju ta då.
Ja, Kero är ju lite rolig att åka ut och tävla lite dressyr så på. Men det är kanske inget jag har kanske inga jättemål dressyrmässigt. Men hoppning vore kul att starta 1,25 nästa år i alla fall. Mm.
Ja, kul.
Det hade varit roligt. Och Ester, hon är ju lite speciell. Så vi får väl se lite. Man får ta lite som det kommer med henne.
Mm. Ja. Men är du som oss att du är lite höjdrädd eller har du... mål egentligen att du hade, ja men vad kul det hade varit att rida 1,40 eller?
Nej, jag tror inte jag hade. Dels är det ju så mycket runt omkring när man ska tävla så högt. Alltså det, man får åka längre på tävling och det krävs ju lite mer. Så jag vet inte. Jag har nog aldrig haft något mål kanske att hoppa jättehögt.
Nej. Du är en nöjd hobbyryttare precis,
ja,
men
jag,
som oss.
Ja, precis. Jag tror nog faktiskt det.
Alltså man kan ju vara hobbyryttare men ändå vilja bli bättre, tycker jag. För det är ju så som vi känner att vi blir så bra som möjligt på den nivån som vi vill rida.
Och sen är det väl det som är tjusningen med hästsporten, med att man kan ju debutera 1,40 när man är 50 år.
Precis. Om det är så. Får du för dig?
Ja.
Sen så är det aldrig för sent.
Nej.
Så länge kroppen hänger med, men det borde den ju absolut göra.
Om man har en bra häst.
Ja. Men det är ju många som tycker att det är intressant att veta hur högt man har hoppat, och då menar jag bara något enstaka hinder. Vad är ditt höjdrekord?
Det kanske är typ 1,40 på Kero eller någonting.
Ja. Har ni höjdhoppat någon gång liksom?
Nej.
Nej.
Aldrig.
Men det har blivit på träning att ni hoppat någon?
Ja, hemma hoppar jag sällan. Jag hoppar mycket studs hemma. Och,
ja,
det blir ju så när man tränar och tävlar, så kan man ju inte hoppa så högt hemma.
Nej,
nej, men exakt.
Men vi pratar ju lite om tävling. Du har tävlat upp till 1,20 i hoppning.
Mm.
Har du tävlat något annat? Hur högt har du tävlat i dressyr? Har du tävlat någon fälttävlan?
Aldrig någon fälttävlan.
Nej.
Tränat lite grann. Min häst tycker att det är jättekul, men vi får väl se. Det hade också varit lite kul med Kero i alla fall.
Mm.
Och hoppa någon liten fälttävlan.
Ja, men nästa år kanske ska bli året när Emma och Sillan
eller hur?
Exakt. Ja, då får vi se vem som vinner.
Och dressyr har nog varit typ lätt B.
Ja, ja, bara för skojs skull.
Ja, det är mest bara för att det är lite kul.
Du kanske ska satsa på lätt A i dressyr med Kero nästa år.
På långbana gärna då.
Ja, exakt. Det är ju lite lättare.
Lätt A3 är faktiskt skitkul att rida, så det tycker jag ni kan satsa emot.
Mm. Vilket är ditt bästa minne inom ridsporten? Har du något som du kommer på är det bästa?
Oj. Det finns ju så mycket, man har hållit på så länge.
Ja, ja när började du rida ens?
Mina systrar är ju lite äldre än mig, så de hade ju ponnysar. Och sen så fick jag en ponny när jag var kanske typ 4-5.
Ja.
Och så är jag lite på ridskola för att ändå lära mig lite grann. Men sen har man ju hållit på så dess liksom. Ja, jag har nog aldrig haft något, liksom, något års, flera års uppehåll har jag nog aldrig.
Ett hink var länge vi har hållit på med det. Nu började inte vi när vi var så små. Men vi har ju ändå ridit sedan vi var 9 respektive 11 år.
Det är klart, när första, Kontikis första föl föddes, det är ju ändå lite speciellt.
Ja, det förstår jag.
Men nej, man, det är så himla mycket liksom.
Mm.
Så nej, inget jättespeciellt så som jag kan komma på. Men det är ju ändå väldigt speciellt.
Ja, det är väl klart.
När alla fölen har fötts och sådär.
Ja, det förstår jag verkligen. Och vi tänkte ta och gå in på lite frågor som handlar om ja, men våra hästar. För du har ju ändå ridit de alla.
Har du ridit Pebban?
Jag
har
ridit ut på
just
henne.
Det, det just det. Men första frågan är, vilka av Emmas och Annas hästar har du ridit? Ja, och då kan vi ju räkna med de gamla, alltså Boppen har du väl ridit någon gång också?
Ja. Mm. Så alla då?
Ja.
Ja, visst blir det det.
Mm.
Mm. Och vem av våra hästar tycker du har varit roligast att rida?
Nu har jag ju ridit, tagit väl den som jag har ridit mest.
Mm. Ja.
Och Pebban har jag bara ridit ut på, men som man... När man ser när ni rider och sådär så är det nog den skulle passa mig bäst tror jag.
Ja men det tror jag också.
Som är lite pigg. Hon är ju nästan lite het ibland.
Ja ja. Ja.
Och väldigt pigg och framåt. Och...
Precis. Jag tror ni hade passat riktigt bra ihop.
Så sett tror jag nog att det är den hästen som hade passat mig bäst.
Vi får se till att du får testa henne någon annanstans än på rutritt.
Ja, eller hur? För hon... Man känner sig ju väldigt trygg på alla era hästar och rida ut på och sådär.
Ja de är så snälla.
Det måste man ju säga.
Ja, tycker du våra hästar är väldigt snälla?
Ja.
Ja.
Väldigt snälla.
Ja. Men vilken av våra hästar skulle du säga är svårast att rida?
Undrar om inte det kanske är Fokus.
Mm.
Det är så mycket bogar överallt. Och så mycket. Han är slingrig och...
Det här är exakt det som jag brukar säga också. Det är bogen och halsen. Och...
Ja, sen är han ju också jättesnäll och väldigt liksom... Han ser ju så snäll ut liksom. Ja. Men han är ju lite slingrig.
Ja.
Och lite, man vet liksom inte riktigt. Han är ju snäll, han har inga hyss för sig. Men man vet liksom inte riktigt.
Vart man har honom.
Nej.
Det är väldigt bra sammanfattat.
Sen var ju Tage lite svår på sitt sätt. Att han...
Han ville ha det perfekt.
Ja, han kan ju vara så himla lat i början. Och sen så vänder det ju på en liten femöring.
Ja, och så blir han som en het ponny.
Ja, och benen går som...
trumpinnar.
Ja.
Ja, men när vi ändå pratar om Tage, kan inte du beskriva lite hur han är att rida?
Ja, i början är han ju som en lobotomerad... Ja, jag vet inte. Det går ju knappt framåt.
Nej, men han har alltid varit sån. Han behöver komma igång, liksom.
Ja. Och sen så bara kan det ju vända och så blir han ju superpigg.
Mm.
Han är ju väldigt rolig.
Ja, ni har varit väldigt söta ihop. Ja. Och jag vet att det var någon som frågade varför du har ridit Tage en del. Och framförallt så var det väl för att jag kände att... Nej, men jag kan inte hålla på att vara hopprädd för Tage hela mitt liv. Sillan, hon är duktig, hon är modig, hon är stabil. Och du har ju ridit många knepiga hästar genom åren.
Ja,
så
kan det vara bra att ha någon som är lite neutral också.
Ja,
när man,
exakt.
Till sin häst.
Ja, och framförallt så är du ju inte hopprädd.
Nej.
Så då tänkte jag att då kan Sillan få hoppa honom lite grann. Och så har du också tävlat en del.
Mm.
Eller en del, det är som att du har tävlat hur mycket som helst på honom. Men några starter.
Ja, lite grann.
Ja.
Till och med placeringen 90 cm med Tage.
Precis.
Mm. Mm. Det har ju gått väldigt bra.
Ja.
Och jag är så sjukt tacksam för det. För utan att du hade visat att det går så tror jag aldrig att jag hade vågat.
Du har ju också tävlat.
Ja, det har jag.
Efter det sen.
Ja. För du var ju lite den som kom eller fick igång Anna att tävla tagen. Mm. För då blev du lite säker. Du såg att ja, men det funkar med Sillan på tävling. Så då kom ju du igång och började hoppa honom mer. Och sen så funkade det ju för dig också.
Ja, men precis. Och jag är jättetacksam för att vi gjorde det upplägget. Det funkade väldigt bra. Och jag är också så glad över att vi fick en liten hoppkarriär där i slutet av hans tävlingsår också. Mm.
Ja, verkligen.
Mm. Mm. Så det är roligt. Men... Hur känner du nu då? För att Tage, han har ju gått och blivit en liten pensionär.
Ja, men det är lite tråkigt.
Ja.
Men ändå är han ju värd det.
Ja.
Han är ju ändå hyfsat gammal nu.
Mm. Ah, han fyller 24 nästa år.
Mm. Mm.
Så det är ju helt klart, det börjar ticka på dem där
ja,
åren.
Ja, verkligen.
Men hur upplever du Fokus när du har hoppat honom? Märker du av hans trauma eller osäkerhet något?
Jag har ju inte märkt av det så mycket, men jag är ju som sagt var... väldigt neutralt inställd till honom.
Mm.
Jag har ju, även om jag har sett hur han kan... Att han ibland inte vill gå över bommar. Och Men han hade ju säkert, om jag hade hoppat honom så som du gjorde ett tag, Emma, så hade han ju säkert inte velat hoppa med mig heller sen.
Men han är ju så rolig. För som när jag har hoppat honom lite grann i perioder. Så här, de första gångerna det har gått jättebra. Och sen så kommer det till ett pass när han bara, nej! Du, vi tänker inte jag
hoppa. Och dit hade vi nog också kommit, tror jag.
Ja, men kanske.
Om jag hade hoppat honom och ridit.
Ja, för du har ju mest hoppat honom så här, någon gång här och där. Ja. Och sen så när Anna hoppar upp, han bara, jajamän, nu kör vi, matte. Och sen hoppar jag upp igen. Nej, men jag tänker inte hoppa med dig.
Och han gör ju liksom inte heller några katastrof. Han stannar ju långt innan. Man får ju inte, det syns att det går inte att få fram honom.
Alltså
liksom.
Det, bensinen tar verkligen slut. Ja,
det är ju inte så att han bjuder och sen liksom bara
tvärnitar så som Tage gjorde.
Nej, nej det är... och tvärvänder och liksom, utan det går tvärtom. Bara inte.
Nej. Men han var jäkla fin den gången. Nu är det ju många år. Det var nog kanske 2020 när du hade, för då bytte vi ju lite häst.
Ja, just det.
Du hoppade Tage och Fokus och så fick jag rida Kero lite.
Ja, och då var han nog ganska hyfsat liksom helt igångsatt.
Ja, precis. För jag fick prova några skutt med honom. Och då vet jag, då tog ju du Fokus över, eller er över 1,20.
Ja.
Mm. Och det var så kul att se, för jag märker ju att han är en duktig hopphäst. Men jag har ju inte vågat hoppa sådär jättehögt med honom. I och för sig, nu har jag hoppat 1,15 efter det. Men det var väldigt kul att se från marken i alla fall. Mm. Han kan alltid slänga till de där benen.
Ja, det kan han verkligen. Han är rapp.
Okej, men jag tänkte att vi kan ta och gå in lite på avelsfrågor nu då. För det är ju både våra lyssnare och vi väldigt nyfikna på, eftersom jag har lite planer på att ja, men så här, någon gång i framtiden så ska ju tjejerna betäckas. Och vi kan ju ingenting om avel. Så kan inte du ge oss en walkthrough av själva fölprocessen med allt ifrån hingstval till när fölet säljs? Det är ju en lång process, men lite så här översiktligt.
Jo, det kan jag göra. Jag ska väl försöka inte bli för lång, och jag är ju inget proffs på det här, men
det är det som är roligt.
Jag ska försöka att förklara.
Ja.
Seminstationerna brukar öppna i början på april. Och jag vill ju helst inte ha ett för tidigt föl. Men vet man inte vad man har för ston, när det är lätt att få dräktig eller inte, så kan det vara bra att börja i tid.
Hur länge är ett sto dräktigt?
335-340 dagar ungefär. Så runt 11 månader, va?
Jag tänkte bara, vad blir det? Ja. Nej, jag vet ju att ett sto är dräktigt i 11 månader. Men
det brukar man väl räkna, ja, ungefär.
En fråga också bara. Seminstationer, kan de ta in sperma från vilken hingst som helst? Eller är det så att vissa seminstationer har vissa hingstar?
Oftast kan de ju ta från vilken som helst. Mm. Bara att många har ju... Vissa har ju hingstar som står på seminstationen som de tappar varje dag, eller ja, vissa dagar. Och sen har ju vissa i program utomlands. Och sen tar de ju även in från andra hingstar också.
Mm.
Men då kan det ju bli lite dyrare.
Ja.
Ska man seminera med fryst så är det ju lite mer planering. Och fryst, det kan ju vara en hingst som har varit död liksom i 30 år.
Just det,
ja, precis.
Men oftast är det lite sämre kvalitet.
Mm. Och det innebär att det blir svårare för stot att bli dräktigt.
Ja, och sen är det lite mer jobb för seminstationen. Mm. Det är ju mer passande och man behöver allt mer precis när man inseminerar till exempel.
Ah, okay.
Jag har faktiskt aldrig inseminerat med fryst.
Nej.
Det vanligaste är ju frysttransportsperma, då är den ju lite nedfryst.
Mm.
Men inte alls så fryst.
Inte
som...
stelfrusen.
Nej, precis.
Utan bara lite kyld.
Och sen så finns det ju lite mer att de liksom tappar hingsten och sen går man till stot. Men då är det ju en hingst som står på den.
Ja, då är det liksom nästan direkt överföring, ja. Bara att de inte...
Nej, ja.
Men jag har också en fråga. Är det billigare eller dyrare med fryst?
Brukar vara dyrare. I alla fall från doserna kanske inte alltid är så mycket dyrare. Men just till minstationen brukar jag ju ta lite mer betalt.
Ja, för att det är krångligare helt enkelt.
Mm. Precis. Och sen står ju alla seminstationer, det har man ju kanske koll på annars med. Men de finns ju också med på språngrulla och nummer och sådär. Så bäst är ju bara att ringa och prata med dem.
Och vad är språngrulla för någonting?
Det är ju själva, nu är det ju SVB då. Det är där man följer, man liksom rapporterar in, och seminstationen har liksom som lite journal där, och vilken hingst man vill ha väljer man, och man lägger in sitt sto och betalar en liten stoavgift för att man ska betäcka.
Mm.
Och ja, de följer liksom.
Är det lite så här barnmorskecentralen, ja, typ, för hästar?
Typ.
Ja, men det kan, är språngrulla, kan man säga att det är typ en samlingsplats för allt som har med avel i Sverige att göra?
Ja.
Eller?
Mm. Och det finns
eller
ju,
kanske bara SVB? Eller
ja, och sen finns det ju hingstar som, det är ju krångligt det där, men till exempel engelska fullblod är ju också, kan ju vara godkända i SVB liksom.
Ja.
Och även utländska hingstar.
Mm.
Men där kan man ju söka hingstar också och läsa om dem på ja, hingsthållarens lite beskrivning och även icke godkända hingstar som har liksom ändå får betäcka. Så då får de ju, det är ju också en liten djungel, men de kan ju få gröna eller gråa papper är ju vanligast.
Just det. Mm. Så om, säg att jag ska betäcka Bella i framtiden. Ska jag då både registrera henne där i språngrulla och sen så kan jag på språngrulla söka runt lite vad som kanske passar oss bäst?
Ja, precis. Mm. Och så, nu var det ju några år sedan jag gjorde det här faktiskt. Men jag tror att man skriver in vad man har valt för hingst. Men det är ju liksom inte hugget i sten.
Nej, okej. Okay.
Sen bokar man in tid med seminstationen. Det brukar alltid vara tidiga morgnar. För oftast kan de ju beställa seminen innan klockan 11. Så det är oftast tidiga morgnar. För de vill ju veta hur många som ska semineras och med vilka hingstar och sådär. Och då gör ju de en undersökning. Brukar också fråga om man har sett någon brunst och sådär. Och det är ju inte alla ston man gör det på.
Nej.
Det kan ju vara jättesvårt.
Mm.
Men de ser ju. Och sen så brukar man ju, vill ju de ha vilken hingst man vill ha. Och det kan ju vara att man får komma tillbaka ganska många dagar för att de inte är i brunst. Och, men nu kanske närmar sig och sen är det inte så.
Mm, men kan de se ungefär hur långt stot har kvar tills den kommer vara i brunst?
Ja, det ser de.
Aha, vad bra.
Så det är inte som med oss människor att man kan ta typ ägglossningstest eller något?
Nej, utan veterinären får ju undersöka
stot.
Det som är lite svårt, det kan ju vara lite krångligt att åka om man har föl vid sidan till exempel. Då kan det ju vara smidigt att ställa sto och föl där på seminstationen.
Mm.
Men bäst är väl om stot får vara hemma och att man åker fram och tillbaka.
Ja.
Men har man långt, det vet man ju inte. Alltså en del har ju långt. Vi har det ju bra här. Vi har ju ganska många seminstationer i närheten.
Mm. Ja, precis.
Sen är det ju inte alltid, om man kanske väljer en hingst, så är det ju inte alltid att det kanske går att ta just den. Då, antingen då står man ju valt och kvalet, antingen hoppa över. En brunst kanske om man gärna vill ha den hingsten. För det är olika utländska hingstar. Skickas ju inte varje dag. Det kan vara röda dagar i andra länder som man inte vet om. Det är röda dagar här. Det är inte allt. Och är man lite osäker också på om man inte är, har bestämt helt. Så finns, kan man ju alltid rådfråga dem på seminstationen också.
Mm.
Lite med hingstval. Och bra är ju att kanske kolla lite fertilitet och sådär. Framförallt på ett sto som man inte vet.
Mm.
Hur... Vissa hingstar har ju sämre dräktighetsprocent, så är det ju.
Just
ja,
det.
Precis.
Sen när stot väl är seminerat så brukar man komma tillbaka efter 14-17 dygn och kolla dräktighet. Sen så vill de ju oftast gärna kolla, jag kommer inte ihåg om man kan se om det är tvillingar redan då. Eller om man brukar vilja kolla efter några dygn igen. Och då är det ju mycket för att se, man vill ju inte ha tvillingar.
Nej. Nej, det är lite mer komplicerat för hästar och tvillingar än vad det är för verkligen. Människor. Kan man ju
och det händer ju ibland att man missar. De ligger bakom varandra och man ser inte. Och, men det är ju inte riktigt önskvärt. Så då vill man ju oftast klämma ena tvillingen. Och det är inte alltid det heller går. Sen så brukar ju hingsthållarna ha lite olika avgifter. En del har 45 dygn och en del har 90 dygn och en del har levande föl. Så man bestämmer väl ändå lite själv hur man vill göra. Men har man... Jag har kollat, Kontiki kollade jag både på 45 och 90 dygn. Och jag hade 90 dygnsavgift. Och då är inte stort riktigt då. Så måste man ju skicka in det till hingsthållaren.
Mm. Alltså annars, så
får
de...
man, ja, annars får man ju liksom en faktura. För då förutsätter de att stort är riktigt.
Mm-hmm.
Så det är också kanske bra att veta om. Att det är inte bara själva sperman som kostar. Utan det kostar även,
även sen.
Men då är det bara antingen vid någon sån här dräktighetskoll eller när fölet är fött.
Precis, antingen 45, 90 eller levande föl.
Ja.
Och allt sånt står ju när man kollar språngrulla, kollar på hingsten och sådär.
Mm.
Och det kan ju bli ganska många vändor fram och tillbaka till en seminstation beroende på hur det går helt enkelt. Sen är stort väl, de är väl känsligast liksom, fram till 45 dygn så är de ju ganska känsliga. Då ska man väl liksom, ta det ganska lugnt med dem och sådär. Men sen så blir det ju lite mer safe.
Mm.
Det är väl som oss människor.
Människan håller, är det 12 veckor?
Jag tror väl att det är något sånt
Och hästar, ja det kanske blir ungefär något liknande, jag vet inte.
Ja, nu orkar inte jag räkna.
Nej, inte jag heller. Men vi säger att det är ungefär
så. Och alltså man kan ju rida och hålla igång dem ett tag, men jag har aldrig riktigt sett någon anledning till det.
Menar du innan de här 45 dygnen eller efter?
Då ska man väl helst kanske bara låta dem gå på bete. Ja,
låta dem gå och chilla i hagen. Mm.
Det har aldrig varit något alternativ att rida på Kontiki till exempel, eftersom att hon är skadad.
Nej.
Så.
Men det finns ju en del, vet jag, som ja, men till och med kanske tävlar sina riktiga ston och sådär efter de här 45 dagarna då, antar jag. Hur länge kan man göra det?
Jag vet att det finns ju regler på hur länge, nu vet inte jag exakt hur länge det är, men det finns ju en viss regel hur länge man får tävla ett äktenskap. Rida finns det ju inga regler för.
Nej.
Men just tävla. Men man får ju tänka på att det är ju stor smittorisk till exempel. Åka runt med ett riktigt stort. Så det är inget jag skulle inte göra det.
Nej.
I alla fall.
Man får kanske känna efter lite vad som känns rätt för en själv så.
Och innan man åker till seminstationen så är det viktigt att stort är i bra kondition. Bäst är väl om de är i lättare kondition. Alltså inte i tävlingskondition men heller inte kanske bara
avställda.
Nu kan ju det vara svårt om man har ett stort med skador till exempel. Då har man ju inte så mycket att välja på. Men att de är bra i hull och mår bra. Sen är stort väldigt dräktigt så då ska man väl bara tänka på att de får bra mat och omvårdnad.
Kan de behöva någon extra foder när de är dräktiga?
Ja, i alla fall de fyra sista månaderna så växer ju fölet som mest. Hästar är ganska sega i utvecklingen så att säga. Och det är ju, syns ju oftast inte på ett sto heller. Förrän ganska sent att de är dräktiga. Och det är väl naturen, tänker jag. Det är väl inte så smidigt att gå med en gigantisk mage kanske.
Nej.
Och det hade ju också varit hot. Ja, det ser jag. Där är någon som kanske inte ser så smidig ut.
Precis. Då kan det väl vara liksom mycket E-vitamin och mycket alltså bra foder. Att man kollar upp kanske sitt, tar analys på sitt hösilage eller hö till exempel. Och gärna fri tillgång. Det gör ingenting om de blir lite
tjocka.
Nej. Och jag har ju mina, eller Kontiki går ju på lösdrift. Jag brukar ställa in henne en månad ungefär innan det är dags. Hon är ju riktig, hon gillar ju sin lösdrift.
Ja.
Men när de blir lite erfarna är det precis som att de vet lite. De tycker det är lite mysigt att komma in i liksom en box och få komma in på nätterna och sådär. Det känns som att de lite
börjar förbereda sig kanske.
Och det är kanske hennes sätt att boa.
Som människor gör. Och att det är en ren box gärna. Att man kanske har använt något medel eller sådär. Så att den verkligen är ren. Och lagom stor.
En fråga bara. Efter de här 90 dygnen, då åker du inte in och kollar henne något mer på seminstationen?
Nej. Om man inte misstänker att de kanske att det har hänt någonting.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, fram tills det är ju en ganska lång. De är ju dräktiga länge.
Ja.
Man väntar ju länge. Och sen blir det ju ännu mer. De är ju inte så tydliga hästar. Eller ja, det går ju väldigt fort. Det är inte så att de går i flera dagar kanske. Utan det går ju väldigt, väldigt fort när det väl är dags. Kamera är väldigt bra att ha i boxen. Då behöver man ju inte hålla på och gå ut och störa heller. Jag har haft kamera. Det tycker jag funkar bäst. Det finns ju väldigt moderna som man både kan svänga och som man ser väldigt bra. Och kanske börja övervaka stort lite innan. Så man vet lite vad de har för dygnsrytm. Hur mycket de ligger ner och allt sånt där. Sen när det väl är dags så vissa ju olika ston har ju det. Det är väl det som är lite svårt i början när man inte vet. Jag vet ju nu att Kontiki till exempel flemar. Visar nästan så lite koliksymptom. Alltså att de skrapar och kanske bara lägger sig ner med knäna. Kliar svansen. Och det brukar hon göra. Då är det dags liksom.
Då sker det typ samma kväll?
Ja, hon eller? Visar väldigt sällan någonting innan. Har man bara kamera så. Jag är ju inte hästarna hemma. Men då har jag ju åkt till stallet. Och nu sist så följde jag ju det. Då parkerade jag ju bilen och så följde jag ju det liksom via. Det bästa är ju inte att störa. De sköter ju oftast det där ganska bra själva.
Ja.
Och när det väl är dags så ska man ju se två hovar. De dyker ut liksom. Eller vad man ska säga. Och en fosterblåsa ser man ju. Den är ju liksom blå. Blåvit, eller vad ska man säga.
Det låter så hemskt bara. Blåvit.
Kan vara bra. Kan vara bra och antingen linda svansen eller på något sätt knyta upp den.
Ja, om man hinner.
Om man hinner, ja. Precis. Sen brukar de ju oftast vara oroliga. De går, kanske lägger sig ner, ställer sig upp. Men när det väl sen kommer till själva utrivnings. Och det går ju fort. Då lägger de sig oftast på sidan. Gärna in i en vägg. Hur stor box de än har, tyvärr. I alla fall de hästarna jag har varit med. Och en del ston fölar ju stående. Men de flesta lägger ju sig ner.
Ja. Men är det farligt om de råkar föla stående? Jag tänker det blir ju ändå en bit för fölet att landa.
Jag tror inte det.
Nej, men för jag vet att vår kompis Filippa. Hon fångade ju sin, sitt föl i famnen.
Precis.
För att Sia la sig
ja, nej. En del, och framförallt tänker jag kanske någon som inte haft föl och så innan. De vet ju inte riktigt.
De bara, vad händer med
Ja, det kan ju inte vara så himla lätt att veta. Nej, liksom. Och som yngst får de ju vara ändå 4 år. Det är ju bebisar liksom.
Ja, precis.
Och sen när de väl, det är ju viktigt att kolla så det inte är något feläge eller sådär. Så bra är ju att ha veterinärnummer inslaget och väldigt väl till hans, eller ha med någon som man vet kan där. Alltså vissa fellägen kan man ju fixa till själv om man har lite, eller bara ringa en veterinär så brukar de ju kunna guida en lite också.
Mm.
Om det är något som verkar konstigt. Det är bättre att ringa en gång för mycket än om man är osäker.
Mm.
Sen så brukar det alltid stå och föl ligga kvar, att föl tar kvar bakbenen i stot några minuter, och då pumpar de över det sista blodet i moderkakan till fölet. Så det är ju viktigt att de får ligga kvar. Då brukar ju fölet redan då liksom börja och
vilja ställa sig
upp. Ja. Och sen reser sig fölet och då går ju navelsträng och sådär av.
Oh, så det gör det av sig självt?
Ja.
Känns lite läskigt.
Och sen hänger det liksom ut då. Den kan ju också vara bra att kanske knyta upp. Det hänger ju ut liksom lite delar av fostersäck och sådär. Så är den väldigt lång kan det vara bra att knyta upp den. Så de inte
jag
håller på
lite, jag mår också lite illa.
Men vänta tills vi kommer till moderkakan. Då, och sen är det ju bara låta dem sköta det själva oftast. Sen kan ju vissa ston ha väldigt svår föl när de kanske inte orkar riktigt resa sig. Då kanske man får gå in och skrubba med lite halmtussar på fölet. Och det är ju för att få igång blodcirkulation och få igång fölet. Liksom.
Mm.
Men de flesta stona klarar ju det här jättebra.
Ja, men hur ska stot bete sig då i början? Ska den tvätta rent fölet?
Ja,
och
det gör de flesta. Och gnägga lite. Ja, det brukar de ju alltid göra. Sen så som sagt, fölet börjar ju försöka resa sig väldigt snabbt.
Mm.
Och det simulerar ju också mamma genom att slicka och allt det här.
Mm.
Det är ju ett ganska fint ögonblick där när de brukar stå och prata lite med fölet.
Ja, så gulligt. Jag har en fråga, och det är, varför ska hästarna helst föla på box och inte på lösdrift till exempel, som Kon-Tiki? Hon går egentligen på lösdrift.
Mycket är väl just om de lägger sig i. Alltså är det torrt ute och sådär så kan de ju föla in. Alltså bäst är väl att de fölar in hage egentligen som är torr och fin. Men just det på lösdrift är ju att det är ju väldigt mycket bakterier i en ligghall.
Just då, att det är många andra hästar där och deras bakterier.
Och sen vet man ju inte om de fölar i flock. Alltså man vet ju inte hur andra hästar beter sig riktigt.
Nej, just det.
Mot föl. Så bra kan ju vara att, och sen i en box så får de ju verkligen knyta an till varandra, och så blir ju fölet även lite socialiserat.
Mm.
Och de tvättar ju fölet och den brukar börja göra resningsförsök. Går ju oftast inte så bra i början. Och det kan också vara bra att tänka på att det ska ju vara ordentligt med halm. Bäst är att de fölar i halm.
Mm.
Men kanske heller inte för mycket, för då blir det oftast väldigt svårt för fölet att gå i början. Och det kan ju se rätt så, alltså de kan ju flyga ganska ordentligt. Och det är väl lite olika hur pigga de är, hur fort det går liksom. Ganska direkt när de har rest sig så börjar de ju leta mjölk. Lite mer erfarna ston vet ju hur det, Kon-Tiki brukar nästan fälla fram liksom spenen. Så att,
här har du mina tuttar.
Precis, jag tror de tycker det är ganska skönt när det väl
släpper lite.
Precis, har de läckt, det kan man ju se. Har de läckt väldigt mycket råmjölk så är det ju väldigt viktigt att göra en foldcheck. För då kan det ju vara så att det inte finns tillräckligt mycket råmjölk helt enkelt.
Vad är råmjölk?
Det är ju den här gula, lite kladdiga.
Första mjölken.
Ja, precis. Även människor har ju det.
Ja.
Och sådär.
Och den är väl extra nyttig att få, för där är mycket,
väldigt mycket antikroppar och sådär. Och just det, innan stot, med det här med vaccination, är bra att vaccinera stot innan, en månad innan planerad fölning. För då får fölet med sig mot stelkramp och hästinfluensa.
Mm.
Sen finns det ju virusabort också. Men det har jag faktiskt inte vaccinerat emot, så det är lite dålig koll på.
Mm.
Men just stelkramp och hästinfluensa är väldigt viktigt.
Mm.
För man vaccinerar inte ett föl förrän de är ett halvår ungefär sen.
Just det.
Och även kanske kolla avmaska eller kolla masken när de har fölat sen.
Mm.
Sen behöver de ju dia ungefär 3-4 timmar i alla fall efter de är födda.
I sträck?
Nej, efter själva
jag tänkte bara
första gången så att säga.
Okay,
De brukar lösa det där själva. Vissa har ju lite svårt och unga ston kanske inte heller riktigt vet. Och vissa har ju väldigt ont i sina juver. Men det brukar oftast lösa sig.
Mm.
Annars får man ju försöka mjölka ur och ge i nappflaska.
Mm.
Moderkakan ska ju lossna helst inom 2-3 timmar. Kan sitta kvar ända till 5-6, men då behöver man ta ut veterinär sen. Och när den kommer ut så vill man ju gärna kanske lägga ut den på stallgången. Den är ju göräcklig, tycker jag. Ja, det låter ju lite så när den kommer ut. Det låter verkligen plaffs. Och den är ganska tung och den är slibbig och varm. Och den brukar se ut, när man vecklar ut, den brukar se ut som ett par byxor ungefär.
Mm. Ett par byxor?
Mm. Så det är ju bra att se så att allt har kommit ut.
Så då ser man om det bara kommit ut en tröja.
Då är det fel.
Eller bara ett byxben.
Då kan det också kanske vara bra att man ta kontakt med veterinär.
Ja, alltså, nu skämtar ju vi, men det är klart att det är viktigt att ha koll på.
Ja, sen så det här med, så ska de ju bajsa och kissa helst. Den första avföringen kan ju vara lite svår för dem att få ut. Man kan ge mikrolax, finns det ju på apoteket.
Kan man ge människor mikrolax till hästen?
Ja, jag har gett, då var det som små tuber typ som man då stack upp i stjärten och sa.
Ja, som stolpiller typ.
Ja, men typ, fast det var mer som en gelé.
Ja.
Och så löser det ju upp liksom det här som sitter.
Jaha.
De kan ju nästan se ut som att de liksom står och krystar lite, för det är ju ganska hårt.
Mm.
Och en del får ju inte ut, så då får man ju, kan det också behövas veterinär. Om man märker att de vill, de är ju svaga liksom, det kan gå väldigt fort med föl.
Men vet man hur lång tid ungefär man vill att de ska kissa och bajsa efter en fölning så?
Ja, när de väl har diat så brukar ju det här fölbäcket som det heter, eller tarmbäcket, vilja komma ut. Det är det första bajset.
Mm.
Det brukar komma mellan 1-4 timmar efter födseln, men det kan dröja upp till 12 timmar.
Okej.
Okay. Och hittar man inte fölbajs i boxen så behöver man väl kanske inte vara jätte... Det är väldigt svårt att hitta, och jag tror till och med att en del ston kan äta upp det.
Mm.
Och det är väl också en naturlig, att de inte vill lämna liksom några...
Emma
spår efter sig.
Här blir bara värre och
även moderkakan kan ju en del ston
vill
äta upp. Och det är väl också för att inte lämna spår efter sig. Liksom.
Ja, precis.
Mm.
Ingen utav mina har gjort det. Vilket jag är glad för.
Mm.
Ja, och sen tycker jag att man, de ska få vara mycket i fred. Ha det i lugn och ro, liksom, men givetvis om man tittar till dem. Men då är det också väldigt bra en kamera. Så man ser lite. Och sen är man ju oftast väldigt fokuserad på att fölet ska må bra, men även stort kan man ju kanske nästan glömma lite. Det är ju också jätteviktigt att de äter och dricker ordentligt och liksom beter sig. Då är det klart att de kan vara trötta. Mm. Och kanske som Kontiki är ju ingen här som ligger ner så mycket. Men hon ligger ju gärna lite mer ner kanske och sådär i boxen. Men man känner ju sin... Är man osäker så är det ju bättre att kontakta en veterinär.
Ja.
Eller någon som vet.
Brukar man ha någon typ vettcheck? Kanske både på stoet och fölet efter att stoet har fölat?
Fölet kan man göra en foldcheck på. Mm. Då tar de ett litet blodprov och kollar så att de har fått i sig ordentligt med råmjölk.
Mm.
Stot gör man väl egentligen inget med. Så. Men den är ju lite lättare att känna också som ägare.
Precis.
Om man, det är den här som man vanligtvis. Sen kan man ju låna ett sto och då kan det också vara svårt. Mm. Men man får gå lite på magkänslan.
Ja.
Mm.
Mina brukar få bara kanske gå någon liten promenad. Om de föds på natten eller sent på kvällen, det är väl vanligast. Ut på någon liten promenad brukar jag ta med fölet. En del tycker ju att man ska sära dem lite för att stot blir lite stressat, så ska de dra ihop livmodern. Men jag brukar ta med fölet ut. De ser väl inte jättebra i början. Så jag brukar gå lite på ridbanan och så får de hänga med, och sen kanske att någon är med och stödjer lite med fölet. För de, det är ju samma där, de har ju kanske inte knutit an riktigt.
Nej.
Och det är också jätteolika. Vissa föl följer ju inte mamma alls. Min Iris kallar vi för solo rider liksom, för att hon följer ju inte Kontiki för 5 öre.
Mm.
Hon körde ju sitt egna lilla race. Ja. Sen springer de ju oftast inte långt bort. Det är ju inte så att man behöver vara orolig att de springer ut i skogen. Men
och bara flera mil bort.
Sen kanske dag... Ja, det blir ju dag 2 då, eller ja, dygn 2. Då kanske man kan börja släppa ut. Om då måste det vara bra väder.
Mm.
Och gärna en torr, renmockad hage. Som är hyfsat liksom plan, inte massa stenar. Och inte ute kanske så länge i början heller. Att man inte släpper ut dem hela dagar, utan kanske delar upp det lite. Är det blött ute så är det ju inte så bra om de lägger sig ner. De är ju väldigt, väldigt känsliga.
Mm.
Och heller inte släppa ut dåligt väder. Då får de ju tyvärr vara inne lite. Då är det väldigt smidigt att ha ett ridhus till exempel.
Ja, verkligen.
Kan man släppa dem lite där. Men det är ju inte alla som har.
Nej.
En månad brukar man väl säga. Då har de väl ändå liksom blivit lite starkare och sådär. De är ju väldigt späda i början. Och det är väl då man känner lite också själv att man kan börja slappna av lite.
Ja,
man
tror
ju lite det att men det är vid fölning och det är fölet väl ute. Men det är ju inte riktigt så.
Nej.
Framförallt när man kanske inte är som jag, är inte jättevan. Då är man ju lite...
Ständigt orolig.
Ja, verkligen.
Så efter typ en månad kan de gå lite mer, vad ska man säga, normalt ute i hage då?
Ja.
Eller skulle du kunna släppa ut dem på lösdrift då? Eller hur brukar du göra?
Ja, beror på lite när de är födda.
Ja.
Sen är det ju väldigt, det är ju ganska bra att de står på box ett tag, för då blir det lite naturligt att man hanterar dem.
Mm.
Sätta på grimma och sånt till exempel är ju ganska bra att börja med rätt så tidigt. För att det är lite lättare att tampas med ett mindre föl än ett föl som är 4 månader.
Mm. Ja.
För de blir starka ganska fort.
Ja.
Jag har haft väldigt sociala fölungar. Så det är ju lite roligt när de faktiskt tycker att människor är något intressant och roligt. Ja. Jag vet inte varför det har blivit så, för Kontiki är ju ingen social häst för 5 öre. Men fölerna är supersociala.
Alla hingstar du valt är jättesociala.
Ja, och det gör ju det hela, alltså det är ju lite roligare när de är sådana, och det gör ju det hela lite lättare. Ibland vill man ju beteka om. Då gör man ju det en stort, inte första fölbrunsten. Då brukar ju fölet bli lite risigt i magen. Och då kan det vara bra att kanske lastträna någon gång innan man väl ska åka. Men man tror det är väl bara att lyfta på, men det är inte alltid bara att lyfta på.
Nej, jag menar, det är inte som att de väger 25 kilo. Nej.
Har sin egna
bil. Ja, det har de verkligen. Men det känns som att de får ju, har man åkt lite med, om man har en snäll mamma, så får ju fölet väldigt mycket tillbaka som... Det blir lite lättare.
Mm, mm.
Annars så efter en månad ungefär brukar jag släppa ihop med lite andra hästar. Det tycker jag är viktigt. De kanske inte behöver ha lekkamrater i den. Men att de får gå i flock i alla fall.
Mm.
Och gå med lite andra trygga hästar. Och då ska det ju vara, det blir ju alltid lite spring. Och då är ju oftast stort väldigt beskyddande.
Mm.
Och det är väl så det ska vara. Och då är det ju även, de är inte riktigt lika känsliga längre. Då behöver man kritva sola till föl, går ut i regn. Och sen tycker jag det är viktigt att tänka på att ston ska inte ha täcke på sig. När de har små föl vid sidan.
Nej. Nej, det är klart, för då blir det kanske svårt att dia och sånt.
Och de kan fastna fölerna. Ja, det är ju, hantera fölet lite i lagom mängd. Gå ut liksom och känna på dem i hagen och ta in ibland och lite sådär. Och sen ska de ju fixa pass. Det brukar man kunna göra. Man vill väl helst inte chippa för tidigt. Och sen vill jag gärna kanske att de har följt lite fölpäls som man ser vad det blir för färg.
Just
den kan ju ändra sig ganska mycket. Då får de ju sitt lilla chip och man tar lite svans och man ritar dem och allt sådär, så får de sitt pass. Och det är ju viktigt att ta det redo efter årsskiftet. Ungefär.
Just det. Mm.
Det kan ju alltid vänta tid. Och vaccination då när de är 1/2 år. Ja, så får man ju ha en liten plan för när man ska vänja av. Jag har ju sålt ett av mina föl. Var ju sålt redan som föl. Annars så Iris till exempel. Hon gick ju med Kontiki egentligen hela tiden, för hon var ju direkt igen då. Så hon vande ju liksom av henne själv.
Mm. Ja just det, för då gör mammorna det automatiskt. Ja.
Mm. Kontiki gjorde det i alla fall från en dag till en. Man märkte att liksom hon fick dia mindre och mindre och mindre.
Ja.
Mm. Och sen från en dag till en annan så fick hon inte dia längre.
Nej.
Och det blev väldigt naturligt för fölerna. Sen ju... Min Kontiki, hon börjar sin avvänjningsprocess ganska tidigt. De är ju ungefär 1,5 månad när hon börjar liksom slussa ut dem till andra kompisar. Då kan man se att hon smyger iväg lite. Sådär. Hon har koll på fölet, men så smyger hon iväg lite. Och så.
Hon är så härligt osocial, Kontiki.
Ja, det är hon. Mm. Hon älskar sina föl, men...
Hon vill att det ska bli självständiga individer.
Så nu den senaste fick ju Iris då 3 år vara morsa åt. Och hon fick även vara morsa åt sin lilla syster när hon var 1 år. Så att hon fick lära sig tidigt.
Ja.
Men då blir det också väldigt lätt att vänja av när de liksom är trygga med andra hästar.
Ja, och det är kanske också enklare om de går i en liten flock än om de skulle gå själva, för då blir det så extremt att...
Precis.
Nu ska ni...
Och sen lär ju sig även, alltså det är väl lite som vissa ston är väl lite för snälla mot sina föl.
Mm.
De lär sig ju väldigt mycket av att gå med andra hästar.
Mm.
Det behöver som sagt inte just vara kanske lekkamrater så i samma ålder. Men stadiga, snälla hästar som de kan ty sig till. Liksom.
Mm. Vid vilken ålder brukar man... Säg att du inte hade haft turen att Kontiki löser det där själv. När börjar man vänja av fölen mot, eller från morsan?
Man säger väl att man kan börja vid 6 månader. Men lämpligt är väl att vänta lite till.
Ja. Mm.
Och börja lite försiktigt. Att om man kanske tar in stort själv. Eller ja. Sen att man delar på dem på nätter. De får gå ihop på dagarna. Och att de får olika boxar. Och, och det är ju också, det är jätteolika hur de är. Vissa är ju riktiga mammagrisar. Och vissa bryr sig liksom inte så mycket. Men det kan också vara smidigt om man har flera föl. Då kan liksom de få stå ihop. Och sådär.
Just det.
Sen kan det ju finnas vissa... Ja, det kan ju vara sjukdomar att... Det kan ju vara så att man behöver ta bort stot. Eller vad som helst. Och då kanske man får göra en lite snabbare process än vad man hade tänkt.
Mm.
Men jättebra är ju om stot är riktigt och de sköter det här själva.
Mm.
Det gör väl de flesta då. Det blir väldigt naturligt. Och viktigt när med hovslagare. Tycker man att fölet ser lite skev ut i sina ben eller inte riktigt. Då kan det vara bra att ta ut en hovslagare ganska tidigt. Så man kan korrigera sånt. Sen är de ju, alltså de ligger ju trångt. Det är ju mycket, det är ju långa ben. Så de ligger ju väldigt trångt. Så att de, och de kan ju gärna liksom gå lite på sina, liksom, gå på koterna lite i början. Och så är de ju så mjuka. Men en bra hovslagare ser ju om det behöver göras någonting. Mm. Och de vet ju även, ser ju när fölet behöver verkas och sådär. Men att man följer i alla fall mammans intervall. Och det är ju väldigt olika när man säljer ett föl. Men ja, det är väldigt stora drag. Mm. Sen så finns det ju mycket man kan visa på fölvisning och ja.
Ja, alltså man skulle nog kunna prata om den här frågan i evigheter, ja, känns det som.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men finns det något sätt som du förbereder dig på med kunskap och sånt inför fölning? För det är ju mycket som kan gå fel både under och ja, efter en fölning.
Bra är om man känner någon som vet lite.
Mm. Som vi känner dig nu.
Eller om man till och med lämnar bort sitt sto och ställer det på sådana som tar emot ston. Som har kanske 10 fölningar varje år.
Mm.
Det kan ju också kännas väldigt tryggt.
Mm.
Annars så finns det ju alltid mycket information på nätet. Och man kan ju ringa och fråga veterinär. Och det är ju bättre att ringa veterinär. Är man orolig över någonting, framförallt när fölet föds eller har fötts, eller då är det ju bättre att ringa en veterinär eller någon annan väldigt kunnig person.
Men du har ingen specifik bok som du brukar läsa eller något sånt där?
Nej.
Nej.
Det har jag inte gjort.
Nej, men det finns ju säkert
bra sådana. Det mesta går att hitta på nätet. Och sen gör ju alla olika.
Ja, ja, men det är väl som vad som helst, tänkte jag säga.
Ja.
Det är ju alltid olika åsikter kring allt.
En del tycker ju att de ska föla på lösdrift och börja gå med flocken direkt och vara ute i alla väder. Liksom. Men
ja, du kan ju bara tala om hur du
precis
gör.
Hur jag brukar göra.
Exakt. Men vilka resurser är viktiga att man har innan man börjar ge sig in på det här med att ta föl då?
Det är väl framförallt att man vet att man har en stor ordentlig box.
Mm.
Att sånt är fixat och att man har en bra övervakningskamera.
Mm.
Och att man känner att man vet lite vad man har gett sig in på.
Ja. Men du har ingen sån här, det finns ju, man kan ha som en longerjord som kallas för fölvakt, va?
Precis.
Och har du någon sån?
Jag hade tänkt ha det på Kontiki nu när förra sist. En sån man fäster i grimman och de lägger sig på sidan så larmar den då.
Ja, just det.
Utan den här jorden.
Mm.
Men jag tyckte faktiskt inte att det var... Man kollade ändå i kameran och jag ställde ändå klockan.
Mm. Ja.
För man vet ju liksom inte. Så att,
men man är väl stressad och på tårna ändå,
ja,
tänker jag.
Så nej, jag kände inte att det hjälpte mig så mycket.
Nej.
Faktiskt.
För det är väl som med allt annat, att det finns ju hjälpmedel och vill man ha det så kanske det funkar utmärkt, men det måste inte vara så.
Nej, och sen kanske det är skönt som sagt var när man inte vet liksom med ett stort.
Precis.
Nu känner jag och Kontiki varandra väl.
Ja.
Så jag vet hur hon fungerar.
Exakt. Men hur mycket kostar det att avla fram ett föl då? Jag tänker att vi tar verkligen från bara själva avelsprocessen till så att den har pluppat ut, så inte någon underhållning efteråt då.
Alltså det krävs ju, har man en häst som Kontiki äter ju sällan något kraftfoder om hon inte är dräktig.
Mm.
Men när hon väl är dräktig så är det är ju ganska rejäla mängder kraftfoder.
Så foderkostnaden ökar.
Foderkostnaden ökar ju markant.
Mm.
Det kan man ju säga. Och även efter.
Mm.
Hon har ju alltid varit en lite svårfödd häst. Så mycket mat går ju helt klart åt. Sen har jag ju haft tur som sagt. Hon har ju tagit sig väldigt snabbt och smidigt. Men jag vågar ju inte räkna på sånt här med hästar.
Nej,
man får ju bara ångest.
Ja, men vi räknar ju heller aldrig. Men om du får gissa så här mellan tummen och pekfingret.
Jag tror ändå att jag gissade lite på Iris till exempel. Nu gick det väldigt smidigt. Men 25 kanske.
Ja. Så man kan säga att när ett föl ploppar ut i morsan så kostar den, eller så har den kostat runt 25 000, kanske mer, 30.
Ja, och väldigt mycket engagemang och orolighet.
Och stress.
Ja.
Och även
sömnlösa nätter.
Och jag skulle säga, ja, med sån här magkatarrmediciner. Ja. Nej. Nej, jag skojar.
För då kan man ändå fatta att det ändå kostar en del att sälja föl eller hästar överlag i Sverige. Ja. Med tanke på hur mycket det kostar att bara avla fram.
Man tycker ju ändå sådär när man scrollar runt bland hingstar att, ja, men språng oftast på de här ändå normala hingstarna, vill säga. Det brukar vara typ 7000.
Mm.
Och sen lite dräktighet, 90 eller 45 dygns. Tänk mig att det där är inte så dyrt.
Nej.
Men det är inte hela sanningen riktigt, nej, om man säger så.
När vi tar föl, då kanske jag faktiskt ska sätta mig ner och göra en kalkyl på alla kostnader som man får så här svart på vitt. Att exakt så mycket har det kostat. Det hade varit, det hade varit intressant. Kul.
Sen är det ju superroligt med föl. Ja. Det är ju helt underbart och jättekul. Det blir ju som egna barn liksom.
Ja, det är värt pengarna.
Man har ju ändå bestämt det här och efter den här hingsten. Och...
Ja, men kostar det 7000 kronor ett försök då?
Ja, ja, det blir det väl. Jag har ju som sagt var inte det här med, nej, om man får byta hingst inom... Det finns ju olika liksom hingstationer och de har ju olika hingstar i sitt program.
Mm.
Om man vill byta, att man... Jag har ju aldrig behövt greja liksom riktigt med, nej, sånt.
Du har haft tur.
Jag har haft väldigt tur.
Mm. Har du några tankar kring hur man ser på stoet i avel? För ofta så är man ju så himla noga med hingsten, men stoets egenskaper nedärvs ju också.
Ja, det är ju ändå hennes mentalitet. Alltså de går ju med sin mamma liksom.
Ja, mm, precis. Och vi har pratat lite om det på det förut, att det känns som att så många tar föl på ston som typ inte har funkat i ridningen. Alltså som har, ja, men som kanske har haft psyken som inte har funkat. Men sen så är man så noggrann med vilken hingst man väljer, men man tänker inte så mycket på stoet och stoets ridbarhet och hur den är att hantera och sådär.
Nej, det är ju jätte, alltså det är mycket som kan nedärvas. Sen som en sån som Kontiki, hon är ju supersnäll, men hon har ju lite separationsångest.
Mm.
Hon vill ju gärna gå med sin flock, men det har nog inget med hennes genetiska att göra, utan det är nog något som har blivit liksom under vägens gång,
ja,
så att säga. Men jag tycker inte till exempel att man ska avla på något som är ärftligt.
Nej,
det är liksom inte värt det riktigt.
Du tänker defekter i kroppen då, eller tänker
som
du...
man vet är, ja, ärftliga liksom. Mm. Och som en sån som min Ester till exempel. Hon har väl kanske inte, hon har ju inget lätt psyke liksom.
Nej.
Även om hon är väldigt okomplicerad med sånt hon är okomplicerad med. Mm. Så är hon väldigt komplicerad med sånt som hon inte är bekväm med.
Ja.
Och jag tvivlar ju på att om jag har kvar henne, om jag kommer ta några föl på henne. Det tvivlar jag starkt på.
Ja. Ja, men det är så intressant, för många som hade haft en häst som Ester, de tänker att, ja, men vi tar ett föl så kanske hon lugnar ner sig. Jag har hört den frasen så många gånger.
Precis.
Vad tycker du om det?
Alltså det kan ju ändå, jag menar, det går inte att jämföra hur Ester är nu som hon var när hon var yngre.
Nej.
Så. Och det kan ju ibland stämma. Mm. Men det beror ju ändå lite på vad de har för... varför man, vad det är man vill ska lugna ner sig lite.
Ja,
det kan ju kanske vara jättebra för att stå och pausa lite bara och bara få
vara.
Precis.
Mm, mm.
Men sån som Ester som sagt, vad vet jag inte om. Risken är ju att man får en likadan. Mm, och det, ja, ska ju ändå vara en häst som
är vettig.
Ja, alltså jag är ju inte alltid så bekväm över att andra hanterar Ester och så. För jag, hon är väldigt svår att läsa av. Sen är hon snäll. Det är ju inte det. Men
nej, hon vill ju inget ont. Nej. Men ibland så...
Det slår ju slint. Ja. Liksom, eller det blir bara knyter sig. Och ja. Kontiki är också en het och väldigt känslig häst. Men hon är ju så snäll.
Hon är ju mer på jorden.
Ja, hon, ja, känns ju väldigt trygg. Och det känns också som att Kontikis avkommer. Alla är väldigt trygga.
Väldigt. Samma när jag har vant av. Liksom. Mm. Nu får de ju gå i en trygg flock som de känner.
Mm.
Men det har ju aldrig varit några problem att vänja av.
För visst har du sålt, du har ju tagit 3 avkommor på Kontiki.
Och precis.
Alla 3 är sålda.
Den ena var jag ju mest bara lite med på. Men ja, det är ju min syster Rotter som har den.
Just det.
Men jag var ju ändå med på ett
och
väldigt
stort hörn. Har du ridit in 2 av de här 3?
Alice som min syster Rotter har skickade dem iväg på inridning. Men just hon var jättesnäll.
Mm.
Och Iris red jag ju in själv. Mm.
Och hon var väl supersnäll.
Ja. Otroligt snäll.
Ja.
Hon har ju alltid varit så himla snäll, den där hästen.
Ja.
Så de har verkligen skött sig, ja, måste jag säga.
Då känns som att Kontiki, det är verkligen en tjej att avla på.
Ja,
ja, och det tredje fölet är väl, fyller den?
Hon fyller 2.
Hon fyller 2, ja. Precis. Så då är det ju inte dags för inridning riktigt än.
Hon är väl den som är busigast utav dem, skulle, ja, jag väl säga. Hon är ju såld, men hon står ju kvar i stallet.
Ja.
Det är en riktigt liten buse, men hon är väldigt snäll.
Ja.
och väldigt tuff så. Men,
vad är det för hingstar du har valt till de här tre fölen?
Iris, eller Miss Sia som hon heter, är efter Ike. Och sen är Twitter, hon kallas ju för Alice. Hon är efter Point Break. Och sen är Lilje Konvalj. Hon är efter Löjtnans hjärta.
Mm.
Blev ju gul då.
Ja, hon blev gul. Hon är så söt. Ja.
Det är ju också väldigt spännande hur de kommer se ut. Framförallt om man har tagit en sån hingst som har en lite märklig färg.
Ja.
Ja.
Det är ju jättespännande
vad det blir. Vad är du sugen på? För du vill betäcka till våren igen, eller?
Mm, det är jag lite sugen på.
Ja. Har du bestämt någon hingst?
Antingen så är jag lite sugen på en som heter Hernandez TN.
Mm.
Den står i Holland. Men det är ju en svensk station som har han, på, som har han i sitt program.
Mm.
Eller så har jag kollat lite på en jättefin skäckhingst som är efter Dominator. Mm. Zeta. Som Christian Ahlman rider.
Mm-hmm.
Det hade varit lite häftigt.
Ja. Och tänk om du får en skäck då. Mm. Det hade varit
nu är
kul.
Inte jag någon skäckmänniska, men det är ju ändå lite
Silla
häftigt.
Silla vill ha en i varje färg.
Ja. Helst inte en skimmel, bara om jag ska spara den själv.
Nej, ja. Det är lite opraktiskt med skimlar.
Ja, det är ju det, tyvärr. Jättefint, men...
Men opraktiskt.
Lille har ju den bästa färgen ever.
Man ser
hon, hon är ju smutsig.
Men vad är viktigt att tänka på då när det kommer till stoet och dess mentala och fysiska hälsa?
Just fysiskt är väl det här att de inte har några ärftliga grejer.
Nej, och vad kan det vara? Är det typ lösa benbitar? Kan det vara ärftligt?
Det kan ju vara ärftligt. Mm. Och sen även syster och sånt i ben och sådär. Mm. Säger de väl kan vara ärftligt.
Mm. Visst, typ kissing spines, det vet man inte om det är ärftligt va?
Nej, de säger väl att det inte är. Men har man en häst som kanske har en lite... Kontika är ju kanske inte heller den... mest optimala ryggen.
Mm.
Då kanske man också får titta lite på vad man väljer för hingst.
Just det. Precis, man får välja hingst och ta dens fördelar så förhoppningsvis blir.
Precis. Mm. Och som Kontiki som kanske inte har, hon har en lite svår mun när man red. Då kanske man inte väljer en hingst som ser ut att ha lite svår.
Nej, då kanske man inte tar den här, vad heter den här skimmen som hade så svår mun?
Cornet
Obolenski.
Nej, precis.
Det hade inte varit någon toppmatch med tycker jag.
Och som Kontiki, jag hade ju inte tagit det, eftersom hon är lite het och det, så hade jag ju kanske inte tagit en hingst som...
Nej.
Hon är skarp, fast att hon är väldigt snäll.
Ja.
Men jag skulle ju kanske inte ta Dylan till exempel, som är pappa till Ester, för han lämnar ju skarpt. Det är ju liksom, det vet man ju att han gör.
Mm.
Han är ju inte ens hingst längre.
Nej, jaha.
Så att man får ändå försöka lite. Och svenska hingstar är ju oftast lite lättare att göra research på.
Mm. Precis. Men Bella till exempel då, som är inåtåad i fram. Är det något problem?
Jo, det är ju samma som Kontiki. Jag har ju lite stora, blaffiga hovar. Jag kanske inte skulle välja en. Det kan ju vara svårt att se. Det är ju inte alltid som står med heller.
Mm.
Men oftast så står ju väldigt mycket med just med hingstarna.
Mm.
Men det med benställning ska man ju ändå kanske...
Då får man välja någon som
kompenserar. Sen skulle ju förmodligen inte en hingst som är superinåtåad ens bli godkänd. Men...
Nej, det är sant.
Mm.
Men... Ska man tänka lite tvärtom? Jag menar, om Bella hon har lite inåtåd, ska vi tänka att vi ska ha en utåtåd?
Och sen kanske jag inte skulle ta en... Bella kanske man skulle vilja ha en med lite fullblod eller något som verkligen lättar av.
Mm.
För hon är ju mer eller mindre en ardenner i frampartiet.
Hon är en ardenner fast med SVB-stam, eller holländsk.
Ja, men det kan nog vara ett av de grövsta
halvbloden du har
sett. I frampartiet i alla fall.
Det är helt sjukt, jag fattar inte. Jag fattar inte hur det har blivit.
Nej.
Ja, nej, du ska få svara på lite frågor om Bella och våra tjejer sen, men det är intressant. Ja.
Sen det här med storlek är också jättesvårt vad som slår liksom.
Mm. Ja, för man vet väl inte. Säg att ja, men Kontiki hon är nog 65.
Ja.
Och så skulle du betyda.
Och har inga jätte hästar bakom sig.
Nej,
ganska normalt stora.
Men jag menar, man kan väl inte ändå veta, ja men du tar en hingst som är 1,80 säger vi då, bara för att överdriva lite. Men den kan väl ändå bli 1,60?
Det ja, vet man vet man ju inte.
Nej.
Jag red en dressyrhäst för många år sedan. Han var ju 1,80 plus. Mm. Hans mamma var väl typ 1,65 och pappa var 1,62.
Oh, herregud.
Så man vet ju aldrig riktigt.
Nej.
Vad som... Knäpp. Men man kan ju ändå titta, det brukar ju vissa hingstar är ju kända för att lämna stort.
Ja, och framförallt grovheten kanske man beroende på vad man vill ha för någonting.
Precis. Men hur går du till väga när du väljer hingst då?
Ja, man tittar ju runt. Alltså bruksprovet är ju alltid bra att titta lite på. Mm. Sen får man väl känna lite, ska man behålla något till sig själv? Vill man ha det väldigt säljbart? Och sen kan man ju googla runt lite. Det finns ju alltså sån här golden cross liksom. Mm. Att det är vissa... vissa som har blivit väldigt, väldigt bra med vissa stammar.
Gillar du att ta typ så här hingstar som är up and coming, eller tycker du det är mer nice när de är lite välkända redan?
Egentligen är det ju lite kul tycker jag att ta något som så där inte alla andra tar.
Nej.
Jag skulle ju inte vilja ta Magic Park till exempel.
Nej.
Han är ju jättemän, alla använder ju honom mer eller mindre.
Ja.
Det är ändå lite kul med något annorlunda.
Mm.
Även om Ike var väl hyfsat.
Han var ju väldigt populär där
ett tag. Nu är han ju såld till Marocko, tror jag, eller ja. Till marokanska
ridsportförbundet. Går han att använda i av längre?
Tror inte det.
Han är ju så fin.
Ja, han är väldigt
fin. Så det var
fin.
Tur att du han
ja, det är ju lite så känns det också här. De här lite yngre hingstarna, vill man ha något så ska man nog passa på lite.
Precis. För,
ja, man vet ju inte om de blir
många
sålda.
Många stannar ju inte här. Det är samma Point Break. Han, det är ju jättekul. Han står ju spänn med och kommer ju förmodligen matchat mot OS och sådär. Och det är ju superkul.
Mm.
Men de försvinner ju liksom.
Ja.
Han finns ju ändå lite doserfryst.
Mm.
Men man ska nog ändå passa på lite så. Mm. Och sen får man gå på lite känsla. Vad man tycker.
Ja. Mm. Men hur tänker man då? För jag menar, Kon-Tiki har ju en stamtavla. Eller ja, det har ju alla som inte har okänt i passet liksom. Hur ska man tänka? För många hingstar är populära och finns liksom i många led och sådär.
Kon-Tiki är ju lite svår. För hon har ju både Contender och For Pleasure.
Ja.
Det finns ju ändå i väldigt många.
Mm.
Men jag tycker ju att det ska gå många led. Det här med linjavel är väl inget som jag...
Nej, det vill man ju inte hålla på med.
Nej.
Men hur, om du tänker Contender till exempel, då tar vi då. Vart finns han i Kon-Tikis led? Vilket led?
Han är ju farfar till henne. Morfar.
Ja. Morfar, så då blir det andra led, va?
Helst vill tänker man inte ha med honom alls.
Nej, precis.
På hingsten.
Nej. För då, hur matchar man sånt där? Finns det några regler?
Jag tror att det finns regler för hur... Det blir ju en inavelsgrad liksom.
Ja.
Det finns nog, men jag vill inte ha med alls
Nej.
De hingstarna i. Det finns så mycket att välja på, känner jag. Så att,
du behöver inte tänka på det.
Nej.
Nej, men det är ju bra att tänka på i alla fall. Att
man kollar bakåt.
Ja, kolla noga i stamtavlan när du ska välja hingst. Mm. Liksom. Men varför nämns då oftast bara pappan till hästen på större tävlingar där härstamningen på hästen nämns?
Det är väl just att papporna får så mycket mer avkommer.
Ja.
Än vad storna. Nu det här med embryotransfer, de kan ju få ett par föl samma år. Men det är väl det, antar jag.
Ja, men hingstar kan ju få massor av föl och därför så blir det också mycket... Vad ska man säga? Lättare att hingstar blir kändare än ston.
Jag menar, Cadento har väl, vad kan han ha, 1500 registrerade avkommer bara i Sverige liksom.
Ja.
Så det är väl därför man, jag tänker mig att det är därför man väl nämner liksom pappa. För att det är lättast också att göra lite research på.
Precis.
Det är ju den andra vill använda.
Mm, exakt.
Eller men, vad man ska säga.
Ja, men med det sagt så är ju stoet fortfarande lika viktigt.
Ja, jätteviktigt.
Bara
ja.
Det att det är inte kanske lika lätt att... Ja, stoet blir känt som pappa.
Nej.
Det är en sak med typ butterfly flip. Liksom.
Ja,
precis. Det är inte alla som är.
Nej, det är ju inte det.
Vad är det svåraste med att avla?
Det är väl att man vet ju inte riktigt vad som händer. Liksom.
Nej.
Det är ju lite svårt när man jobbar heltid. Och, ja, man behöver ju ha en liten plan för det hela. Så att säga. Mm. Och jag som inte har eget stall heller. Då, det är ju också lite svårare.
Ja, det är klart.
Ja, det hade kanske varit lättare för mig till exempel som bor här på gården. Vi har väldigt flexibelt jobb. Så det hade kanske inte krävts riktigt lika mycket planering och stress som för dig till exempel.
Precis. Och det ska finnas plats i det stallet. Man och de som äger stallet ska ju vara med på att man... Det blir ju ändå liksom lite problem. Mm. Och man vet inte, och vissa föl håller sig inte in i hagen. Och det blir liksom... Men svårast vet jag faktiskt inte.
Nej.
Men det är kanske just det att...
Man vet behöver... ju inte vad man får liksom.
Nej.
Ovissheten.
Och det är väl det som är charmen.
Med. Ja,
precis.
Men vad är det jobbigaste med att avla då? Är det kanske det här med planering? Och,
ja, och kanske det här att man tror också att när fölet väl är ute så kan man pusta ut och få sovmorgon. Men så är det ju inte riktigt.
Nej.
Det är väl inte förrän de är kanske en månad i någon halv. Man känner ändå att... Ja.
Nu är det lite mer självgående.
Ja, precis. Och de är lite starka och har fått lite immunförsvar. Och,
Ja, precis. Vad är då det roligaste med att avla?
Det är ju super, framförallt om man som Kon-Tiki har haft den i 10 år. Liksom.
Mm.
Det är ju väldigt speciellt. Och, ja, det är ju superkul. Man vet ju liksom inte vad... Det är ju som en present lite. Man vet ju inte vad man kommer få. Och man har ju längtat efter den här så länge och man har bestämt vilken hingst. Och,
tänk vad mycket jobb det är.
Och vad mycket förväntningar. Och
så får man se dem växa upp sig och bli till egna individer.
Precis, just det här när de... Det är väl som med barn, antar jag. De... kanske inte är så nu får nog en häst kanske en utvecklad personlighet lite tidigare än vad ett barn får. Men de är ju så olika. Mina har ju varit jätteolika liksom. Ja. Sen har de varit väldigt framåt allihopa och, väldigt, och det är ju kul. De är väldigt sociala allihopa.
Ja.
Men de är ju så olika.
Men tror du det beror på, har du grejat mycket med dem eller har de bara varit sociala av naturen?
Jag tror att de ändå har varit lite sociala av naturen. Ja. Och sen, alltså Kon-Tiki är ju en väldigt, hon är ju en riktig flockledare liksom. Mm. Alla hästar känner, även om hon är lite stressad och sådär, så känner ju, alla hästar tycker ju om Kon-Tiki liksom.
Mm.
Så de, hon gör dem nog väldigt trygga och sen är ju inte hon någon sådär, hon låter dem ju vara lite. Hon är ju inte där och
hon ingen är inte hundsmamma.
Nej, verkligen inte. Det skulle jag väl lugnt säga att hon inte är.
Supermorsan Kon-Tiki, ja, vet hur hon ska göra.
Mm, verkligen. Men har du varit med om någon läskig föling någon gång? Och jag vet att du inte har varit det med dina egna hästar.
Jag tror faktiskt inte det.
Nej, skönt.
Men man måste ju vara medveten om att det kan hända, tyvärr. Ja. Det är ju inte alltid det går bra.
Nej.
Men,
och då ska man väl också att man har just det här med vi, där jag bor har vi ju jättebra, vi har ju jättenära till en jättebra veterinärstation som åker ut som har jour. Och sådana ärenden blir ju alltid prioriterade givetvis.
Mm. Ja, så det kanske också kan vara bra just i det här planeringsstadiet.
Precis, att man har en veterinär som och har nummer och allting inskrivet. För det är ju, man har ju inte många minuter till godo liksom.
Nej.
Nej, väl. Och som min Ester, nu har inte jag fått upp henne själv. Men hon är ju född med red bag delivery. Då släpper ju moderkakan för tidigt. Så att fölarna kan ju inte ta sig ut.
Mm-hmm. Oj, men varför kan de inte det? Eller vad händer liksom?
Det blir så tjockt. Ja. Så att de kommer inte ut ur. Så då får man ju försöka.
Ur fostersäcken alltså?
Nej, precis. Mm. För så, det är som en röd. Det syns ju väldigt väl, ja, som tur är. Mm. Det blir som en röd kött.
Ja. Så då kan de få syrebrist om de inte kommer ut.
Så hade inte de som har fått upp Ester varit så snabba ut och så hade hon ju inte levt.
Nej, precis.
Just det. Så då lyckas
då är det ju väldigt. Då är det bråttom.
Ja. Mm. Så då lyckas ändå stort få ut fölet, men då ligger den i fostersäcken och kommer inte ut.
Nej, de kommer inte ut.
Usch, vad hemskt. Av de som du har avlat fram, har du något favoritföl?
Iris är väl lite favorit som hon var först. Och hon är ju ändå, nu är hon ju såld, men hon blir ju ändå 5 nu i årsskiftet. Så hon har ändå börjat göra lite och jag red in henne. Och, men sen är ju Lilly, eller Lilly Konvalj, hon är ju ändå lite speciell. Just för att hon har den där roliga färgen. Och, ja, men hon är lite speciell.
Men hon har ändå lite attityd.
Ja, det har hon. Mm. Hon är väldigt, Iris var ju väldigt liksom försiktig och väldigt sådär. Men Lilly, hon har ju bara kört ända sedan hon var. Hon föltuggade ju liksom inte ens för de större hästarna när hon var utan det.
Hon bara, jag är här.
Ja.
Hon har världens självförtroende.
Ja, hon har självförtroende. Mm.
Nu har ju du bara fått storföl.
Mm.
Men vad tror du är, vad ska man säga, mest populärt att få? Sto eller hingstföl? Och jag tänker typ när man ska sälja fölet sin.
Jag tror det är sto.
Mm.
Jag tror att stoen är lättare.
Mm. Just för att man kan avla om.
Ja, det är ju det som är väldigt skönt med ston.
Ja, och att med hingstar då är det ännu en grej man behöver göra. Du behöver ju kastrera. Ja, precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är ju många hingstar. Är ju, nu har jag inte haft några hingstföl, men det är ju lite skillnad.
Mm.
De är ju lite kaxigare och lite oftast.
Ja, det är klart.
Kon-Tiki, hon prenumererar ju på ston. Hon har bara fått ston.
Ja. Det är bra.
Vilket jag är väldigt glad över.
Ja, det förstår jag. Men jag kommer att tänka på det att ja, men det finns ju vissa fall där hästar kan få se en skada så att de inte kan ridas mer men bli till morsor istället som Kon-Tiki.
Sen finns det ju skador som kanske har, de kommer att bli bra men det är en lång läkning.
Ja,
så då är det också jättesmidigt. Då får de ju ett syfte liksom.
Precis, med, så kan man passa på att ta en liten bebis.
Mm.
Men det tänkte jag också bara lägga till att det får man ju kolla lite med sin veterinär om det är lämpligt att ha föl eller inte.
Precis.
Ja. För det är omöjligt att säga att ja, men alla hästar med den här skadan, det går inte. Men med den här skadan så går det.
Precis.
För allt beror väl på att de, jag menar, de går upp mycket vikt. Det blir ju press på kroppen och sånt där. Så det kan ju vara bra att bara lägga till.
Precis.
Att alla skadade hästar kan ju inte heller få föl.
Nej.
Liksom.
Nej. Men hur ungt kan ett sto vara för att betäckas för första gången?
Man kan ju betäcka när de är 3. Då får de när de är 4.
Mm.
Det är ju det man rekommenderar. Ja, jag tror inte att du kan åka till en seminstation med en 2-åring i Sverige.
Nej.
Och få den betäckt faktiskt.
Nej.
Det är ju väldigt smart. För jag tänker om de går 3-årstestet. Och det händer ju inte så mycket med en häst mellan den är 3 och 4. Och SVB så får de ju tillgodoräkna sig. Får de föl som 4-åringar så går de ju med 1 år yngre hästar.
Just det.
Om man vill tävla
i championat.
Ja, precis. Mm. Så det är ju en väldigt smart grej.
Ja, verkligen.
Hade jag haft kvar Iris till exempel hade jag nog gärna velat betäcka henne.
Mm.
Och då kan man ju göra så att man, de får vila över sommaren, så sätter man igång dem en liten sväng på sensommaren, kanske hoppar in lite och sen får de vila.
Men vid vilken ålder kan man som senast betäcka ett sto för första gången? Om den inte har fått något för, liksom, när är det sista chansen?
Typ? Jag tror nog egentligen inte att det finns något senast. Men nej, de kan ju vara väldigt svåra att få däktiga när de är gamla.
Ja.
Det är ju det. Och det bästa är att åka till en seminstation så en veterinär får undersöka om det känns lämpligt eller,
eller inte.
Den Majova som jag tävlade, den fick ju föl väldigt sent till exempel.
Ja.
Det är ju olika. Det är ju inte riktigt som med hundar, ska ju inte få valpar när de är för, men hästar kan ju ändå få det. Men det kan ju, man ska göra med sig att det kan ju vara väldigt svårt för dem direkt.
Ja, ja, och precis, de kanske behöver vara i god form också.
Ja, det finns de ju liksom hästar som är väldigt slitna tidigt. Eller, men bäst är ju kanske att åka till sin minstation och de får undersöka stort.
Precis.
Men då tänkte vi ta och avsluta med ett par frågor kring våra egna hästar här också då, i aveln. Om du hade fått välja, vilka hingstar hade du valt att betäcka Bella och Pebban med?
Oj, vad svårt. Båda de är ju ändå lite åt det lågställda hållet. Mm. Och ganska, de är ju ändå hyfsat grova, får man ju säga.
I synnerhet Bella.
Ja. Då hade jag nog kollat kanske på någon hingst som lättar upp typen lite.
Mm.
Det finns en som heter Cascadello som är väldigt fin. Som har lite kassall.
Oh.
Ja, det låter intressant.
Även Mr. Vane är ju väldigt fin.
Ja, han har jag tänkt på.
Han är ju väldigt fin.
Jag gillar Mr. Vane jättemycket.
Och det är ändå såna här normalpriser. Nu vet inte jag hur det är med Mr. Vane, för nu står ju han hos Vilma Hellström. Och,
Just det, ja, det hade jag glömt av.
Men är han lite nättare i typen?
Ja, han sägs väl att han är lite. Sen alla, många hingstar med mycket karaktär är ju...
Ja, de blir lite...
kralliga liksom. Ja. Finns det mer för roliga hingstar då? Korporal är också en fin, väldigt prisvärd. Hingsten då. Det är ju lite cadento.
Just det, är han skimmel och korporal? Mm.
Det är ju.
Jag vill inte ha någon skimmel.
Nej.
Jag gillar att vi är så antiskimlar. De är ju hur fina som helst, men de är fina när de är rena.
Ja, precis. Ja, precis. Och väldigt fina med unga och har mörk man fortfarande oftast. Precis. Men har ni några tankar själva när vi skulle vilja ha det?
Men jag har tänkt på Mr. Vane faktiskt. Mm. För jag tycker han är så jävla fin.
Ja, det är han.
Och verkar också vara väldigt ridbar. Och sen så har jag lite dålig koll på hur hans psyke är och sådär. Men han ska vara snäll.
Ja, men det tror jag nog.
Ja. Och han rör sig ändå trevligt också. Så jag tänker till Bella. Pebban har ju lite bättre gångart än vad Bella har liksom. Mm. Så Bella skulle ju behöva lite mer rörlighet kanske. För att... Ja,
och sen kanske man inte ska betäcka Bella med en hingst som är 1,76 liksom.
Nej, nej, jag vill gärna ha lite mindre.
Även om ni gillar stora hästar så...
Det behöver inte bli någon överdrift.
Nej, precis.
Nej, exakt.
Och man kanske inte kan behålla alla hästar heller.
Nej.
Så det vi behöver ju inte bara tänka på vad vi vill ha.
Nej, man, det ska ju precis. Men det ska ändå vara något lite säljbart också.
Mm, exakt. Pebban är ju lite mer förlåtande kanske att betäcka med. Det enda negativa med henne det är väl att hon är lite lågställd.
Ja, annars är väl hon lite bättre exteriört.
Ja, precis. Hon är byggd lite mer i framvikt. Har lite lågställd hals, kort hals. Man vill ju ha något som kanske... proportionerar upp
en giraff.
Sen är ju båda mentalt så är de ju väldigt, de är väldigt snälla och känns som att de alltid har varit.
Ja, det har de. Så där känns det lite mer förlåtande och båda två är väldigt ridbara också.
Ja, för det är så jag känner med Kontiki lite att just det, men nu som sagt kanske inte en för het hingst, men annars så tycker inte jag att hon har några extrema brister.
Nej.
Varken exteriört eller hur hon är.
Nej, precis. Bella hade ju kanske kunnat ha en lite hetare hingst än Pebban.
Precis.
För Pebban är ju mer åt det heta hållet. Sen hon är ju supersnäll och lugn. Men jag skulle kanske föredra ifall hon får ett föl så vill jag inte att det ska ha mer energi än vad
hon
har.
Och nu pratar vi ju bara hopphingstar
också. Ja, bara hopphingstar. Mm. För jag vill inte blanda.
Nej, nej, det är sån jag nog med.
Mm.
Jag tror, alltså, för mig som ändå är lite mer dressyrinriktad, jag tycker ju det är bättre när det är antingen dressyr eller hoppning. För jag vill ju i alla fall inte köpa något mitt emellan.
Nej, nej.
Och dressyr där är jag superdålig koll.
Ja, kan jag säga. Jag har mer koll på hoppningstar och sådär.
Känns det lite lättare med hoppning också. Man tittar om de hoppar fint. Och
så nöjer man sig det.
Ja.
Men det känns ju skönt att du sa Mr. Vane också. För då kanske det är någonting som vi kanske landar
väldigt, väldigt fin.
Ja.
Men vad tycker du då? Ska vi betäcka Bella i år?
Hur gammal är Bella nästa år?
11.
Det är det som är så tråkigt, för då liksom är hon ju 12 när hon fölar, då är hon ju inte 13, då är hon 13 och hon kanske är igång igen.
Mm.
Det är ju det som är lite tråkig ålder.
Mm. Varför tycker du det då?
Men det känns som att de tappar så mycket.
Mm.
Det går så långt liksom, och helt plötsligt så åren trillar ju på ganska fort efter att de är 10.
Mm. Ja, för min noja, det är ju att ja, men nu har ju Bella varit skadad, och ifall hon hade fått den här skadan tidigare under året, då hade vi betäckt henne. Men nu fick hon ju den i, vad var det, slutet av augusti, september, då är det ju för sent att betäcka.
Precis.
Men nu ska hon ju ridas igång, och sen är ju min farhåga att hon ska komma igång så här fint efter den här skadan, och sen så blir det typ så här augusti, september, och så lyckas hon klanta sig igen på något vis, hon blir skadad.
Eller att skadan går upp, eller vad som helst. Att vi inser att fasen hon skulle vilat mer.
Ja, och då får hon ändå bara stå utan något syfte. Det är ju det som är min farhåga. Samtidigt så har jag ju en häst som är väldigt rolig att tävla på och rida. Så jag vill ju kunna använda henne till det också.
Ja, och sen ska man ju tänka kanske lite... Jag tänker att en stor hästs kropp tappar ju lite snabbare kanske än...
Mm.
Det är ju som min Kier, och han tappar ju mer när han vilar än vad till exempel lilla Ester gör. Liksom.
Ja, det är klart.
Så det känns som att en stor häst, det går lite hårdare åt kropparna, och det tar lite längre tid att komma igång. Och...
Mm. Men om Bella hade varit din och du hade liksom ridit och tävlat henne, vilken ålder hade du betäckt henne då? Om du får gissa
16
lite.
Kanske. 15-16.
Mm. Ja. Så du hade inte betäckt?
För då känns det som att då är det ju, då kanske det är det man gör sen. Ja, då kanske de får vara lite avelston.
Ja, och då kan man ju istället kanske... Ja, men om man vill behålla något av hennes föl då i framtiden kanske istället.
Precis.
Och utbilda den. Så du hade inte betäckt Bella i år alltså?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Ja, men då har vi fått ett
om hon inte skadar sig givetvis.
Nej, men exakt, då kan man göra det.
Ja. Men då hade man ju gjort det.
Vi bara hoppas att Bella går och skadar sig.
Det är det som pappa får hoppas på. Ja. För jag tror ju att han kommer vilja.
Ja, han är ju otroligt sugen. Han är ju sådär, vi ska betäcka både Bella och Pebba. Och man bara, men snälla, de är ju väldigt unga fortfarande.
Ja. Hur gammal är Pebba nu igen?
Hon fyller 9.
Ja, just det, hon är inte så gammal.
Nej, hon är 2 år yngre än Bella. Så Bella fyller 11 och Pebban fyller 9.
Det är det som också är bra just när man betäcker 3-åringar. Då följer de med 4. Mm. Då har de ju liksom haft ett föl.
Ja, exakt.
Även om det här med hur fertil och så de är, det kan ju ändra sig jättemycket. Men
ja, men det banar ju ändå lite väg.
Precis, man har ju ändå, ja men de har ändå haft ett föl. Och man ser kanske också vad den, hur den blev.
Mm.
Det är ju det som är när man vill betäcka något på rad. Man vet ju inte riktigt kanske hur... Det kan ju vara hästar som är jättesnälla men superjobbiga att rida in. Ja. Eller, ja, man vet ju inte.
Nej.
Och de ändrar ju sig givetvis.
Precis.
Det är ju som 3-åringar är ju oftast i regel väldigt snälla.
Mm.
Men sen kan det ju komma lite åsikter.
Ja, jag har hört någonstans att det är när hästar är typ 5-6 som man börjar se deras så här riktiga personer.
Jo, det stämmer nog ändå.
Mm. Det gör det. Tror jag. Det är lite intressant.
Men sen vet man, en sån som Ester som är ganska jobbig, hon var ju dundersnäll att rida in.
Ja. Ja, för det gjorde du va?
Ja, jag har aldrig ridit in någon snällare häst, tror jag inte.
Nej.
Hon bara liksom, ut i skogen och ja. Men det är också, ska man behålla så ska man ju kanske också ha lite plan för, ska man rida in själv och vill man visa och ja.
Ja, det finns mycket att tänka på. Det kan vi ju sammanfatta hela det här avsnittet med.
Men som sagt, det är ju, de är ju lite, det är ju lite tråkigt fram tills de är, det händer ju inte så mycket fram tills de är 3 egentligen.
Nej.
Så, men det går fort. Man tänker att nej, nu det är långt kvar tills jag ska rida. Men helt plötsligt så
är, det dags?
Är de 2,5.
Ja.
Och det är dags att börja. Och så blir man nästan lite stressad istället.
Ja, nej, men det här har varit ett så intressant avsnitt tycker jag. Och jag personligen har lärt mig mycket, speciellt så här, hur hela processen går till. Och det känns skönt att om det är någonting så har ju vi dig att rådfråga.
Och lite i alla fall.
Ja, kanske. Och väldigt snällt att du har hjälpt oss lite med det här, hur vi ska tänka med Bella också till exempel.
Mm. Det var nyttigt får jag säga. Ja, tusen tack för att du kom hit, Silan.
Ja, tack.
Ja, men det var allt för det här avsnittet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm nu inte bort att prenumerera på vår YouTube-kanal. Ni hittar ju egentligen alla lämpliga länkar i beskrivningen till avsnittet.
Det gör ni. Och glöm inte bort att följa oss på Instagram också, där vi heter Systrarna Älvstrand. Ha det bäst hörni, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.